Plenum Ålands lagting 11 juni klockan är 13.00 och vi börjar med närvaroregistrering. Varsågoda. Lagtingsledamoten Peter Lindbäck anmäler om frånvaro från plenum på grund av privat angelägenhet. Lagtingsledamoten Annette Holmberg Jansson anmäler om frånvaro från plenum på grund av möte i Nordiska rådet. Det gör 28 ledamöter närvarande, vilket antecknas. För första behandling, ärende nummer 1, godkännande av ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och av vissa andra lagar samt om godkännande och sättande i kraft av Hongkongkonventionen och av ändringar i bilagor till Marpolkonventionen och ändringar i bilagor till Londonprotokollet. Republikens presidents framställning 1/2024-2025, social- och miljöutskottets betänkande 8/2024-2025. Och landskapsregeringens svar nummer RP1/2024-2025. Först till oss diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussionen inleds av ledamoten Christian Wikström som är ordförande för social- och miljöutskottet och presenterar betänkandet. Varsågod.
Tack herr talman. Ja, de här ändringarna så rör ju i huvudsak internationell sjöfart och olika miljöregleringar som är kopplade till dem. Och utskottet behandlar det här ärendet och rekommenderar då att lagtinget ger sitt bifall till att de här lagarna och förordningarna träder i kraft till de delar som avtalen faller inom landskapets behörighet. Jag tänkte avsluta så och ta det ganska kort här idag. Tack.
Tack för det. Diskussionen är därmed avslutad och detaljbehandlingen börjar. Förslaget till presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling och ärendets första behandling är avslutad. Ärende nummer 2, styrning av interoperabilitet och elektronisk delgivning, lagförslag 23/2024-2025. Jämte lag- och kulturutskottets betänkande 13/2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamoten Harry Jansson som är ordförande för lag- och kulturutskottet och presenterar betänkandet. Varsågod.
Tack talman. God dag kollegor, ärade åhörare. Även lag- och kulturutskottet har haft ett lagförslag som i likhet med tidigare talare kunde handlägga enligt det korta formuläret. Dock är det som så att trots att vi då tillstyrker rakt av regeringens sjögränsförslag så innehåller ju då ändå detta lagförslag, eller snarare lagkontrollen av det tidigare lagförslaget som då delvis förföll, en del intressanta aspekter. Och därför har också utskottet uppehållit sig vid i synnerhet högsta domstolens konstaterande om att det finns ett tolkningsutrymme för Åland när det gäller då att organisera sig inom självstyrelsens ramar. Det här tog det enligt mig, för de flesta av oss som är verksamma i självstyrelsesystemet, var ganska uppenbart att så är fallet. Men det intressanta är ju då att Ålands delegation och sin sida ansåg att vi då skulle ha överskridit vår ställning, vårt manöverutrymme genom att då ha lagtinget kopplat till landskapsregeringens tillsyn inom ramen för informationshantering. Landskapsregeringen har haft kloka i att föra en diskussion med skyddsfiska nämnden om det här och vi är alla överens, också utskottet, om att med tanke på att vi i alla andra sammanhang strävar till att detta parlament ska vara likställt med den finska motsvarigheten så bör vi ha samma oberoende från till landskapsregeringen också inom ramen för detta. Och det avspeglas då i det lagförslag som utskottet tillstyrker. Talman, till sist några ord, nästan lite mer spontant. Därför det här är inte förankrat i utskottet. Våra medlemmar får gärna kommentera. Det handlar inte om att gå ut över det som saken handlar om egentligen. Men dock är det ju denna ständiga huvudvärk med bemyndigande via förordningsfullmakter. Vi är alltså i över 20 års tid i och med Finlands grundlag, så har ju då just förordningar varit ett bekymmer. Och ledamot Törnus och jag pratade om det här lite för en stund sedan, att det är så jättesvårt att hitta en röd tråd i hur vi ska på förhand kunna förutse hur tolkningsorganen, alltså Ålandsdelegationen och Högsta domstolen, vad de kommer att föreslå för republikens president. Men ändå, talman, känner jag att vi skulle behöva försöka ta en gemensam diskussion, en fördjupning. Så efter sommaruppehållet kommer nog att drista mig till att föreslå utskottet att vi skulle faktiskt ta en särskild sittning om det här, och naturligtvis ihop med lagtingsdirektören och andra utskottssekreterare diskutera hur ska vi klara av det här. För ärligt talat, jag tycker det blir lite pinsamt när vi då ska i efterhand alltid få...
Plenum avbryts på grund av utrymning av byggnaden. Som meddelats var utrymningen då att betrakta som en övning. Tack för förståelsen för det. Och för att förtåla modet hos ledamoten Harry Jansson, som nu får fortsätta sitt anförande. Varsågod.
Tack, talman. För att kort knyta ihop säcken, så är då min tanke, som jag nämnde för avbrottet, att laget utskottet tillsammans med berörda tjänstemän då skulle ta en fördjupad diskussion om hur vi ska klara av att då lagstifta på ett sätt som svarar både mot Finlands grundlag paragraf 80 och självstyrelselagen 21 paragraf. Till sist, talman, lite till vårt försvar. Är det som så att lagutskottet och naturligtvis också landskapsregeringen borde ha förstått att förslagen vad gällde förordningsfullmakterna den här gången då inte var tillfyllest? Ja, skulle jag vilja säga som så att... Jag tror inte i alla fall någon av oss i utskottet ens tänkte tanken att berörda lagrum också innefattade fysiska personer. Och det är just det som då kontrollorganen slår ner på, att vi då inte har beaktat då att också fysiska personer skulle kunna ägna sig åt den här formen av myndighetsutövning. Därför att det är just begreppet, myndighetsbegreppet, som då ledde oss till att det här borde vara okej. Det vill säga då ha en fullmakt som den då var i tidigare förslag. Så en av de läxorna vi har att titta på framåt är till exempel, hur ska vi då kunna förutse på förhand att detta är ett lagrum som också på något sätt kan inrymma fysiska personer förr eller senare? Jag tror att alla förstår utmaningen till den delen. Tack, talman.
Två repliker begärda. Första går till ledamot Nordberg.
Talman, i samband med remissdebatten så lyfte jag i ett anförande några frågor där angående den här lagstiftningens praktiska förverkligande. Och då lyfte jag bland annat det att vi på Åland här saknar en enhetlig elektronisk postlåda om vi jämför oss med riket då, och där det går att använda sig av den här suomi.fi där myndigheter då anser sig att ha delgett en person om den har så att säga mottagit ett meddelande där. Och i vår lagstiftning så kan man ju ha vilka privata mailadresser som helst, om sen servrarna finns kvar eller inte så är ju en helt annan fråga. Men jag ser inget spår av det här i själva betänkande. Var det alls till diskussion i utskottet eller var det som ordförande var inne på närmast en formalitet och nästan det korta formuläret som utskottet valde den här gången att behandla det?
Ledamot Jansson, svarsplik.
Tack för frågan, ledamot Nordberg. Jo, vi snuddar som hastigt vid begreppen, men vi som redan konstaterades i samband med remissdebatten i fråga våra paragrafer var ju redan klarerade innehållsmässigt, frånsett det som är rättat till då efter lagkontrollen, det här med att vi nu har en tydlig delgivningstidpunkt som ju då var orsaken till att den förvaltningslagsmässiga delen då underkändes av republikens president. Och vi slutar på det viset att konstatera att för Ålands del bygger man ju upp en plattform som ska vara tillgänglig för alla oss ålänningar. Så det är ju väl en fråga på sikt. Men vi valde i och med som sagt att vi tog korta formulär att inte fördjupa oss och därmed komplicera. Men de frågeställningar som ledamoten lyfte under remissdebatten, så de är i högsta grad angelägna att tackla inför framtiden.
Ledamot Nordberg, andra replik.
Talman, för det stenografiska protokollet så vill jag väl ändå säga att jag lyfter den här farhågan, för jag kan väl tänka mig att vi hoppas inte, men kanske om ett antal år ställer oss inför ett juridiskt faktum att någon har blivit delgivit någonting utan dess vetskap och utan desto mera precision. Och då behöver jag inte säga vad var det jag sa, utan man kan titta och läsa att vad var det jag sa. Så att, jag hoppas att vi inte kommer dit, men jag befarar det.
Ledamot Jansson, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jo, jag kan också tillägga att för min egen del så underlättade det ställningstagandet att vi skulle då ta det här skyndsamt istället för att då fördjupa oss utöver det som Lars bladde fram. Det faktum att i samband med att vi behandlade ursprungliga lagförslaget så lämnades ju Ålands polismyndighet lite hängande i luften. Och det betyder att landskapsregeringen har all anledning att återkomma till lagtinget med någon form av lagrum som reglerar hur Ålands myndighets dess speciella position mellan två jurisdiktioner, den åländska och den finländska, ska hantera den här delen av. Så det finns anledning att återkomma för landskapsregeringen, och då är det nog, precis som ledamoten säger, angeläget också den här frågeställningen då börjar diskuteras på allvar. Tack talman.
Nästa replik, ledamot Törnros.
Talman, jag vill ta fasta på det som högsta domstolen har skrivit, citat. Högsta domstolen konstaterar vidare att lagtingen när det använder sig av lagstiftningsbehörigheten enligt 18 paragrafen första moment i självstyrelselagen har ett visst utrymme att tolka självstyrelselagens bestämmelser av konstitutionell karaktär oberoende av hur grundlagens liknande bestämmelser tolkas i riket. Och det är någonting som vi verkligen ska ta fasta på här. Och vi borde nog vara lite rakare i ryggen kanske än vad vi har varit. För att högsta domstolen klämmer oss ju lite på fingrarna och menar att stå upp nu för självstyrelsen. Vi stöder er i just det här. När det sen gäller den andra frågan om förordningsfullmakten så delar jag helt utskottets ordförandes analys att det är problematiskt och vi måste försöka hitta en lösning som alla kan omfatta.
Repliksvar, ledamot Jansson.
Tack talman. Jo, det ledamot Törnros lyfter är naturligtvis centralt och det är någonting vi får ta med oss, och det är ju lite unikt. De har ju tvärtom högst domstolar alltid varit noga med att vi är bundna mer eller mindre slaviskt av grundlagens stadganden så länge vi inte har en uttrycklig skrivning i självstyrelselagen som ger oss rätten att agera mer självständigt inom Ålands territorium. Jag har försökt tänka mig till, finns det några andra motsvarande situationer där vi då faktiskt kan försöka åberopa det här? Och det är svårt här och nu. Men det är någonting för alla ha med oss när det är dags att ta oss an ny lagstiftning som tangerar den här problematiken. För det är ofrånkomligt, det vi upplevde i samband med näringsrättslagstiftningen, det var ju ett hårt slag för alla oss som trott att faktiskt vi har en självstyrelselag som tryggar svenska språket. Det visar sig att så är inte fallet överhuvudtaget.
Ledamot Dönros avstår sin andra replik och replikskiftet är avslutat liksom diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av informationshanteringslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Dagens ärende nummer 3 på listan, ändringar av klientavgifter inom socialvården. lagförslag 18/2024-2025 jämte social- och miljöutskottets betänkande 9/2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamoten Christian Wikström som är ordförande i social- och miljöutskottet och presenterar betänkandet. Varsågod.
Tack, herr talman. Ja, ändringar av klientavgifter inom socialvården ska vi behandla. Och jag vill börja med att säga att vi har haft ett ganska lång behandlingsprocess i utskottet när det gäller den här lagstiftningen med många höranden. Och jag upplever också att vi har haft ett väldigt gott samarbete. Vi alla har försökt lära oss mer om det här ganska komplexa systemet om hur det är idag. Och bara för att påminna så landskapsregeringen föreslår ju här då att det lagstadgade minimibeloppet för personligt bruk inom långvarigt serviceboende ska vara minst 300 euro per månad mot idag då 250 euro per månad. Med indexjusteringar som ska komma så blir dock det faktiska beloppet något lägre och det är väl dryga 30 euro som det faktiska beloppet blir att gälla här. I tillägg till det här så innehåller också förslaget bestämmelser som avser skyldigheten om efterskänkande och nedsättning av avgift. Att de ska avses samtliga avgifter som fastställs för social service. Så det är förslaget. Och jag vill säga det direkt här att i utskottet vi godkänner de här förändringarna och förordar de här förändringarna som landskapsregeringen föreslår. Men vi har också en del färdkost till landskapsregeringens fortsatta arbete när det gäller klientavgiftslagen. För det första så har vi fördjupat oss lite mera i den här reformen av klientavgiftsreformen då kan vi kalla den. Och den har ju medfört en hel del oavsiktliga konsekvenser som vi har varit inne på tidigare här i debatten. Som till exempel att avgifter som upplevs orättvisa. Och jag skulle säga framförallt medelinkomsttagare hamnar och betalar en betydligt större andel i avgifter än vad man gjorde tidigare. Som i många fall vi bedömer som oskäliga. Och vi har också vill betona det här att ESB-klienter idag har liknande avgifter som människor som bor på institutionsboenden trots att man inte blir ersatta för de utgifter som institutionsvårdsklienterna blir. Då. Och vid nästa lagstiftningsförändring som vi ser fram emot så förordar utskottet att man ser över det här. Och man bör justera det så att det blir mindre oskäligt än vad det är idag för en stor del av klienterna. Och vi vill här också när vi pratar om nästkommande lagstiftning och reformerna av klientavgifterna understryka och betona vikten av att utvärderingen av klientavgifterna och följande lagstiftning sker skyndsamt och att den här frågan prioriteras av landskapsregeringen. Sen så ska jag prata lite om avgiftssystemet som vi har fortsätter prata om avgiftssystemet som det ser ut idag. För det upplevs som komplext av i princip, ska jag säga, alla inblandade. Att det är svårt att förstå hur det här avgiftssystemet ska tillämpas i praktiken. Och det är en sak som delas av klienter, vårdpersonal, ja, egentligen alla som jobbar med det här. Eller majoriteten av alla som jobbar med det här så upplever att det är ganska komplext och svårt att förstå vad som egentligen ska gälla. Det krävs tydlig och riktad information för att säkerställa en rättssäker tillämpning. Och förstås också viktigt för klienterna som betalar de här avgifterna att förstå hur de fastställs och hur de uppkommer. Framförallt skulle jag säga att efterskänkande av avgifter är det som kanske är mest svårtolkat. Hur det ska appliceras i praktiken. Då det finns en inneboende konflikt mellan dels försörjningsplikten som man nämner i lagstiftningen. Och det mycket svårtolkade begreppet vårdsynpunkter. Det här begreppet vårdsynpunkter det är medvetligen inte ett egentligt svenskt ord. Man hittar inte det. Utan det är troligtvis en direkt översättning som ställer till det när vi ska försöka tolka vad det faktiskt betyder. Varför säger jag så här då? Alltså, i lagstiftningen idag så står det så här. En avgift som fastställs för social service ska efterskänkas eller nedsättas om förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. Eller det är den föreslagna lydelsen. Försörjningsplikt är ju ett ord som man använder i utkomststödslagstiftningen som i princip innebär, om man drar det i betydelsen där, den lagstiftningen att man ska ta hand om sig själv, man har en plikt att försörja sig själv. Och det blir svårt att veta när man ska efterskänka en avgift om man samtidigt har en försörjningsplikt. I praktiken så blir det så att kommunerna, vi har erfarit att en del av kommunerna som vi har hört, så i praktiken gör en liknande utkomststödsberäkning för att ta reda på om klienten i fråga har rätt till ett efterskänkande av avgift. I princip det blir en liknande process som KST gör när de räknar ut om man har rätt till utkomststöd eller inte. Det kan man säga att det finns fog för det här, att det här behöver klareras, hur man ska göra det här, hur ska det tolkas. Hur ska det appliceras av kommunerna när de gör det här för sina äldre klienter då? Det är problematiskt idag när det inte finns en tydlig struktur för hur man ska göra eller ett svar på den frågan hur det ska göras. Det behöver vidare klargöras om det är kommunen eller klienten själv som ska inleda ett ärende om efterskänkning av avgifter. För det är inte lätt när man blir äldre att förstå sig på de här systemen. Vi har också svårt att förstå oss på dem. Men framförallt när man blir äldre, att har jag rätt till en nedsättning eller en efterskänkning av min avgift för att jag har så låga inkomster? Eller har jag inte det? Idag så blir det ju klienten själv då, eller dess anhöriga som hamnar att fundera på det här. Och kommunerna är ju förstås också behjälpliga med att hitta de här fallen när människor har för lågt disponibelt belopp kvar efter att avgiften har tagits ut. Så vem är det som ska göra det och hur ska det här göras? Ska det göras med någon typ av systematik eller ska vi följa den praxis som man har eller som det fungerar i utkomststödslagstiftningen? För då är det också en klient som behöver anhålla om att få stöd. Det är ganska svåra frågor och på något sätt så behöver vi hitta en enhetlig tillämpning av det här. Jag ska också säga det att den här problematiken har existerat tidigare, vad vi erfarit. Men vi har uppmärksammat frågan och det är en viktig fråga för framtida lagstiftningsändringar av klientavgiftssystemet. Den här frågan, men också frågan om vårdsynpunkter som behöver ersättas av ett annat begrepp som vi faktiskt kan förstå. För jag tror att när den här lagstiftningen togs i början så då, det är en direkt översättning det här helt enkelt. Så, utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att ta fram tydliga tillämpningsanvisningar som klargör ansvarsfördelningen och skapar tydliga rutiner för hur lagstiftningen ska tolkas och användas i praktiken. Det är viktigt. Avslutningsvis, herr talman, så vill utskottet betona att när landskapsregeringen i framtiden tar fram lagstiftning, att korrekta begrepp används för att beskriva de förändringar som sker och de kompensatoriska åtgärder som regeringen hänvisar till i den allmänna motiveringen kan inte beskrivas som kompensatoriska åtgärder för avskaffandet av sjukdomskostnadsavdraget. Då endast en liten del av de klienter som gynnades av sjukdomskostnadsavdraget gynnas av det här förslaget. Ja, jag har säkert missat någonting, men det tror jag att mina medlemmar kommer att täcka upp. Tack.
Två repliker begärda. Första går till ledamot Eckermann.
Tack talman. Tack ledamot Wikström. Jo, det är ju... Inte för att utvidga ärenden, men att vi har ju också en sån situation att väldigt många äldre personer bor ju också i hemmet. Och där kan kommunerna ha helt olika taxor på olika servicer och olika stödtjänster och så vidare. Så att det här är ju absolut en fråga som behöver tas i ett större, mer omfattande paket. Att man kan ha både hemservice, hemsjukvård, olika former av stöd för att liksom kunna sköta sin bostad och så vidare. Och det blir... också väldigt, väldigt dyrt om man redan har sina kostnader för bostaden. Så att det är bra att vi lyfter den här frågan som lite mer komplex än vad den kanske var när vi började läsa förslaget.
Ledamot Wikström, repliksvar.
Jo, tack herr talman. Det är ett väldigt komplext ärende det här. Och man lyckas enbart plocka fram en del av synpunkterna i ett sånt här anförande. Men vi är eniga om det att de här klientavgifterna som de är idag, de behöver utvärderas skyndsamt. Och en ny lagstiftning tas fram som korrigerar de här utmaningarna som jag beskriver här idag och som ledamöterna troligtvis kommer att fortsätta att beskriva. Tack.
Ledamot Eckermann avstår sin andra replik. Nästa replik, ledamot Törnros.
Talman, jag vill ge mitt stöd till det som utskottsordförande för fram när det gäller klientavgifter. Det finns ju överhuvudtaget ingen rättvisa i det här systemet idag. Det är precis beroende på hur din egen bostad ser ut för tillfälle och vad den egna kommunen kan erbjuda. Och det är vissa äldre som inte har så höga pensioner som nästan får betala allt de äger och har för att få vård som någon annan får motsvarande för en mycket mindre penning. Bara beroende på vad organisationsformen heter. Så här har vi nog som sitter i lagtinget ett stort ansvar för de ålänningar som är i behov av den här vården. Sen vill jag också säga att i samma veva borde man också faktiskt klart och tydligt nu en gång för alla skriva en lag om institutionsvård. Vad är institutionsvård? Vilka rättigheter har du? Vad ska erbjudas där? Tack.
Ledamot Wikström, repliksvar.
Tack, herr talman, och tack för det tillägget. Ja, jag ser ändå positivt på det här. Det här är en av de frågor som jag upplever att i alla fall utskottet är helt enigt om. Och jag tror att stora delar, om inte hela lagtinget, är enigt om också. Så det är nu upp till landskapsregeringen att genomföra den här utvärderingen. Och som vi skriver, skyndsamt återkomma med förändringarna. Det här är en fråga som behöver prioriteras. Och det är utskottets bedömning. Så det vi representerar lagtinget. Tack.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, jo, det finns en stark samsyn här i lagtinget just kring de här frågorna. Och jag hoppas att landskapsregeringen tar det här på allvar och verkligen processar det här i skyndsam ordning. Det är många ålänningar som väntar på ett annat besked än så som lagstiftningen är utformad idag.
Ledamot Wikström, avslutande repliksvar.
Jo, tack, herr talman. Säkert kan vi få höra någon slags förtydligande från landskapsregeringen som är på plats här idag, så kan förklara lite var ligger det här i röret nu och har vi någon slags tidsaspekt som vi kan förhålla oss till. Det är en fråga som landskapsregeringen måste avgöra, men vi kan säkert få någon slags svar på den här frågan idag. Eller jag förväntar mig det, och jag tror att lagtingen förväntar sig det också överlag. Tack.
Nästa anförande hålls av ledamoten Pernilla Söderlund. Varsågod.
Talman, jag vill inleda med att tacka kollegorna i utskottet för ett gott samarbete som resulterat i ett genomarbetat betänkande. Många av ändringarna i lagförslaget är tekniska eller handlar om förtydliganden, men behandlingen har tydliggjort det vi redan visste. Klientavgiftssystemet är komplext, svårtolkat och inte alltid rättssäkert i sin tillämpning. Den liberala lagtingsgruppen står fortsatt bakom förslaget och välkomnar ändringarna. Men samtidigt vill vi betona att det här är knappast tillräckligt, men ett viktigt steg. Det krävs en grundlig utvärdering av hela klientavgiftssystemet. Någonting som också flera remissinstanser efterlyst och utskottet påtalar. Efter att klientavgiftslagen trädde i kraft i januari 2024 har vi kunnat se dess effekter. Både i kommunala bokslut och i människors vardag. För många, och kanske de flesta, klienter på äldreboenden innebar det här högre avgifter. Vi ser också skillnader mellan kommunerna i hur efterskänkning tillämpas och vilken information som ges. Och det är inte rimligt att avgifter påverkas av var du bor. Utskottet lyfter tydligt i betänkandet behovet av gemensamma praktiska tillämpningsanvisningar, ett lättillgängligt informationsmaterial eller en tydlig handbok så som pensionärsföreningar och äldreråd föreslagit. Det skulle öka jämlikheten och avlasta personalen, och det är någonting som vi helhjärtat stöder. Utskottet pekar också på att vissa begrepp behöver förtydligas, exempelvis vårdsynpunkter som kanske borde ersättas med vårdbehov eller liknande. Det är ett led i att öka förståelsen men också rättssäkerheten. De som hörts i utskottet har varit positiva till förtydligandena i lagförslaget. Det finns en tydlig önskan om att grunderna för avgifter, nedsättning och efterskänkning ska vara lika. Men det här kräver då tydlig och lättillgänglig information. Den som inte är insatt ska ändå förstå. Det otydliga måste göras tydligt. Den mest grundläggande frågan är ändå rättvisa. ingen ska missgynnas på grund av bristande information eller anhörigstöd. Här har både kommunerna och landskapsregeringen ett stort ansvar. Exempelvis varierar beräkningen hur man räknar ut självkostnadspriser mellan kommuner, vilket är problematiskt eftersom klientavgiften inte får överstiga faktisk kostnad. Här bör landskapsregeringen visa vägen för hur självkostnadspriser ska räknas. Men det är positivt att lagförslaget innehåller lättnader för klienter i heldygnsomsorg. Men det handlar fortfarande om justeringar. Den större frågan om hur klientavgiftssystemet på Åland ska utformas långsiktigt, vad som ska ingå och hur mycket som ska finansieras offentligt. Det är fortfarande ganska öppen fråga, och där ser jag, eller vi, att utvärderingen är avgörande, så den behöver påbörjas snarast. Liksom nästa steg i den reform av klientavgiftslagstiftningen som startar förra mandatperioden. Avslutningsvis vill jag tacka vår utskottssekreterare David Stålman för hans insats under den här processen, som var ganska lång. Det var nästan så att tangentbordet glödde, och det har varit värdefullt för hela utskottet. Jag vill också påminna regeringen om önskemålet om ett gemensamt högkostnadsskydd för sjukvård och socialvård. Idag vilar ett stort ansvar på klienterna att själva hålla koll på detta, trots att klienter ofta har svårt att själva bevaka sitt avgiftstak och även har ju många svårt att hantera sin ekonomi. Vi kan skicka människor till månen, men ett gemensamt högkostnadstak, det är svårare att få till. Tack, talman.
En replik begärd, minister Arsim Sekai, varsågod.
Tack, talman. Tack till utskottet som har gjort ett bra jobb här. Vi har ju haft möjlighet att komma till er två gånger gällande det här. Jag upprepar gärna vad jag sa där i utskottet och även under vår budgetdebatten, att det här är en prioriterad utvärdering. Nu kommer ju boksluten in här från kommunsidan under maj månad, och arbetet med utvärderingen, den är i vår verksamhetsplan och kommer att göras här under hösten. Och jag ser att, som jag sa i vår budgeten, det här finns med också inskrivet som en av våra viktigaste prioriterade frågor. Det är egentligen det jag vill säga.
Vice talman Söderlund, replik.
Talman, det är riktigt positivt och glädjande att höra att den här utvärderingen är i startgroparna. Den behövs, det var vi eniga i utskottet. Och när sen ministern kommer med nästa lagförslag eller vidare utveckling av det här, så behöver vi reservera mycket tid i utskottet, för som ordförande lite var inne på, det här är en fråga som intresserar utskottsmedlemmarna, det intresserar ålänningar. Så att det är en viktig fråga, och den behöver liksom behandlas grundligt. Och vi har vänt och vridit på många ord och meningar och funderat kanske lite onödigt mycket ibland. Tack.
Minister Sekair, andra replik, svar.
Tack, talman. Avgifter självfallet intresserar mig också, och jag vet att det här är en av våra svårare och mest komplexa när det gäller avgiftspolitiken. Ja, ni har varit där, ni vet att det här är väldigt komplexa frågor vi har att göra med, för det tangerar väldigt mycket både kommunal självbestämmelse. Men vi tar med oss den här gällande tillämpningsanvisningar och ser vad vi kan göra. Det var ju också ett av de uppmaningar som dök upp där under hören. Jag förstår mycket väl att det kan vara besvärligt ibland att ta fram det, hur man praktiskt ska tillämpa vissa lagar, men det går kanske inte i lagstiftning att detaljstyra på det sättet, men vi kan absolut vara behjälpliga att mejsla fram något som kan tillämpas i praktiken.
Vice talman Söderlund, andra repliksvar.
Ja, talman, jag tackar bara för det förtydligande och kommentarerna. Tack.
Tack för det. Vice talman Söderlund var det. Nästa anförande hålls av ledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, det här är ett anmärkningsvärt betänkande från ett enhälligt utskott. det här lagförslaget, nu scrollar vi lite tillbaka i tiden här, det ansågs i remissdebatten handla om en mindre teknisk förändring av paragraf 27 som handlar om efterkänkande och nedsättning av avgift för social service. Och utöver den här tekniska förändringen så fanns då en ändring av storleken på minimibeloppet för personligt bruk för klienter inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Och den höjdes från 250 euro per månad till 300 euro per månad. Det här är också okontroversiellt, för flera åländska kommuner har redan gjort det. Och kostnaderna för de åländska kommunerna är således minuskula. Det enda som väckte berättigad kritik i remissdebatten, det var regeringens påstående att det här är kompensation för slopande av sjukkostnadsavdraget, vilket är lite som att jämföra meloner med druvor. Mot bakgrund av detta så är det ett häpnadsväckande betänkande som social- och miljöutskottet levererar. Betänkandet innehåller omfattande systemkritik mot tillämpningen av paragraf 7 i landskapet Åland, kritik mot begreppet vårdsynpunkter som bedöms vara för luddigt, och sen har man kryddat med mera politiska önskemål i stil med vid prövning av nedsättning eller efterkänkning bör exempelvis kostnader för glasögon, tandvård eller fysioterapi kunna beaktas. Och här vill jag lite påminna om utskottets roll. Alltså utskottets tolkning är den som blir vägledande för myndigheterna. Här hade man kunnat sätta ner foten och säga att kostnader för glasögon, tandvård eller fysioterapi ska beaktas. Det hade varit enklare sen för den som ska tillämpa lagen. Nu framstår ju det här politiskt som ett rop på hjälp från regeringsmajoriteten till ministrarna. Snälla, ge oss någonting mer som uppväger slopande av sjukkostnadsavdragen. Det finns en del värdefulla synpunkter i betänkandet. Utskottet betonar vikten av att framställningar till lagtinget tydligt skiljer mellan å ena sidan nya förslag och befintliga rättsregler i syfte att underlätta förståelsen för såväl lagtinget som allmänheten. Det är helt rätt. Utskottet har också uppmärksammat hur avgifter för boende inom socialvården påverkar klientens ekonomi. Det är jättebra att utskottet lyfter de bisarra konsekvenserna som kan uppstå när 85% av din inkomst försvinner, men du behöver glasögon och du måste spara i några månader för att kunna ha råd med det. Men ska man försöka sammanfatta färdkosten i det här betänkandet till någonting framåtsyftande som kanske ger en bättre framtid, så är det otroligt viktigt att landskapsregeringen snarast kommer igång med fas 3 av klientavgiftslagen. Och det är väl det som blir den rimliga konklusionen av det här betänkandet. Vänligen prioritera fas 3 av klientavgiftslagen högt med tanke på den kritik som ett enhälligt utskott lyfter. Tack.
Ja, jag tar samma fast med mikrofon. Det här två repliker har begärts och den inledande repliken går till lagtingsledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Tack talman. Ledamoten pratar om vårdsynpunkter och den här systemkritiken. Och jag tror att det är så att vi hade så få paragrafer. Samtidigt är det så aktuellt ärende det här, så vi fördjupade oss i de som vi hade. Och insåg helt enkelt att det finns brister här. Så när vi hörde kommunerna i frågan så insåg vi att det finns också olika tillämpningssätt som kommunerna använder. Så jag tycker det är bra att vi har märkt det här, även om det är en liten ändring. Och just den här punkten av vårdsynpunkter så har inte så stora justeringar. Så till den här graden så är det viktigt att vi lyfter upp det. Och framförallt den här kopplingen mellan vårdsynpunkter eller vårdbehov, om man väljer att kalla det, och försörjningsplikten är särskilt viktig, vilket jag fortsätter med i nästa replikskifte. Tack.
Repliksvar, läremot Valve, varsågod.
Ja, jag kunde ha tillagt att jag är imponerad faktiskt över social- och miljöutskottets arbete, för det är väldigt skarpt och det är väldigt tydligt och det går inte att missförstå vad utskottet menar. Och det måste jag säga till utskottsordförande Wikström, att det är ju nog en bedrift att få ett samlat utskott bakom ett sådant här betänkande. Tack.
Andra replik till läremot Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Det är väldigt roligt att se det här arbetet som vi har haft i utskottet, att man kan gemensamt fundera vad är det som behöver justeras för att vi ska få en bättre lagstiftning på Åland. Allt för ofta som det händer här i lagtingen, men det är roligt att se när det händer. Men jag tänkte ändå beröra den här punkten om glasögon som ledamoten var inne på, exempelvis att har man råd, ska man få eftersänkt avgift för glasögon. Och det det är det som kärnan i problematiken är, just den att har du rätt till utkomststöd så då har du rätt till glasögon. Det är lite svårt att beskriva det här på några korta ord, men har du rätt till utkomststöd så har du rätt till ersättning från kommunen då i form av glasögon. Och i den här lagen så säger man i praktiken att har du för låga inkomster eller har för lite pengar kvar för att kunna köpa glasögon, så har du rätt till efterskänkande av avgifter, vilket i praktiken är samma sak som att du ska beviljas utkomststöd. Det blir en del dubbelarbete, och det där är en fråga som man behöver lösa till nästa lagstiftning.
Avslutande replik, svar ledamot Valve, varsågod.
Ja, ledamoten Wikström han klämma in mycket information under den minuten, och det var mycket bra att vissa lösa trådar blev ihopknutna. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamoten Pernilla Söderlund. Varsågod, vice talman Söderlund.
Talman, det är alltid lätt att vara efterklok och fundera sen hur man kunde uttrycka sig och formulera sig bättre. Men det här har varit en, som ordförande var inne på, en ganska lång process i utskottet och som vi har behandlat med stort intresse. Och jag tycker det är viktigt att utskottet liksom tog den liksom bollen, att det här behöver absolut förtydligas, för det här är otydligt. Det här lyfter liksom många upp att man kanske inte visste om att möjligheterna fanns och så. Att därför vill vi betona just att de här kostnaderna kan efterskänkas just när det behövs, precis som ordföranden nyligen var inne på. Tack.
Repliksvar däremot Valve, varsågod.
Jo, och det var ju sakligt sett bra kommentarer från ledamoten Söderlund. Sen måste jag säga att jag reagerar lite när jag hör regeringspartister intyga från talarstolen att de fortsättningsvis stöder förslaget. Det är klart det gör. Alltså det här är ju ett tekniskt förslag med en liten justering som många kommuner redan har gjort. Allt annat skulle vara en skräll. Tack.
Andra replik till vice talman Söderlund. Varsågod.
Talman, precis som ledamot Valve sa, det är liten eller små tekniska förändringar som har tagit ganska mycket tid av utskottet. Men jag tänkte ännu kommentera det här ersättningen för borttagande av sjukkostnadsavdraget. Så är vi nog helt överens i utskottet att det här är ju, det gäller ju då bara den här gruppen, de som bor på ESB som blir mottagare av det här större skyddade beloppet då, som vi har kallat det lite. Att det är en åtgärd till den gruppen, och tillsammans med andra åtgärder som också införs nu och har införts, så kommer det att ge betydande skillnader för den här klientgruppen. Tack.
Avslutande repliksvar däremot Valve, varsågod.
Ja, jag ser med intresse fram emot de initiativen, men med tanke på det vad vi vet just nu så kan jag bara ytterligare inkärpa slutklämmen i mitt resonemang. Alltså det är otroligt viktigt att fas 3 av klientavgiftslagen kommer igång snarast möjligt med tanke på det som står i det här betänkandet.
Och då är det dags för följande anförande som hålls av lagtingsledamoten Jesse Eckermann. Varsågod.
Tack för det, talman. Jag har egentligen inte så jättemycket mer att tillägga förutom det som mina kollegor där i utskottet har sagt. Men jag skulle i alla fall vilja tillägga en liten reflektion, en tanke efter det här utskottsarbetet. Att man märker komplexiteten så fort man börjar ändra någonstans i ett system eller i ett annat. Vi har rikets sotterreform, vi har KST, vi har OHS, vi har kommunerna, vi har olika servicesedlar, vi har en massa olika stödsystem från FPA och så vidare. Det finns säkert ännu flera jag har räknat, och det finns många avgifter. Och är du där en människa som bor på en institution eller på ESB, eller en äldre person som bor hemma och har behov av alla de här stödformerna, så det är inte en lätt situation. Så allmänt taget så behöver vi faktiskt ha en reform här på Åland där vi ser över det här. För att det är många klienter och många människor som far väldigt illa när vi har ett sådant här system och ett utskott med personer som är rätt bra insatta. Så under behandlingen så kan jag säga att man hittar bara mer och mer komplexitet i hur vårt samhälle är uppbyggt, och jag beklagar det här för att ingen ska behöva utsättas för en sån här sak. Vi tillstryker ju faktiskt att det här förslaget ska gå igenom i oförändrad form, och det är ju för att vi tycker att det är jätteviktigt att den här processen inte stannar upp och att det går vidare, precis som tidigare talare har sagt. Och det är svårt för både klienter, anhöriga och även vårdpersonal att navigera i ett så här komplicerat system på Åland. Vi pratar om att vi ska avbyråkratisera olika saker, men jag sätter handen på hjärtat här. Ska vi ta ett gemensamt grepp om alla avgifter och alla system vi har på Åland, så ska vi liksom få bort så mycket gnissel och så mycket onödigt byråkrati och så mycket onödig stress hos människor som redan får ganska illa i samhället. Men man ser också att informationsansvaret brister på många håll. Att det här är också generellt att många klienter känner inte till sina rättigheter, till exempel vad som gäller avgiftstak och möjligheten till olika efterskälkning och vad de egentligen har för stöd från kommuner och från från FPA och från KSC och så vidare. Och det är liksom generellt på hela Åland att allting kan vara väldigt, väldigt olika beroende på var du bor. Att antingen får du läsa i något kommunblad vad du har för rättighet, eller så får du söka på någon hemsida eller 17 olika hemsidor och så vidare. No, det var bara ett generellt lite sånt här. Jag har inte så mycket mer att säga om själva utskottets betänkande. Men att jag tänker också att det är viktigt att man väljer att lyfta alla människor som arbetar inom det här och är involverade här och sen ska navigera sig i den här djungeln. Tack.
Inga repliker har begärts. Talmannen konstaterar att det inte finns några fler anföranden som är aktuella. Diskussionen är således avslutad och detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Och då fortsätter vi med nästa ärende på dagens lista. Det är en enda behandling, ärende nummer 4. Varför tryggas inte det i Sverige utplacerade KST-klienternas utkomst? Det är fråga om spörsmål nummer 2 2024-2025 jämte landskapsregeringens svar på det här spörsmålet nummer 2 2024-2025. Och först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet så kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning har väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom. Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter och efter det en gång om lagtinget så beslutar. Diskussion. Lagtingsledamoten Ville Valve får först läsa upp spörsmålsklämmen. Varsågod, lagtingsledamot Valve.
Tack, talman. Med stöd av 37 paragrafen lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål. Vilken är landskapsregeringens plan för att trygga utkomsten för de i Sverige utplacerade klienterna?
Och då fortsätter vi med anföranden, och det första anförandet hålls av ansvariga ministern Arsim Sekai. Varsågod.
Tack, talman. Ja,
Trots att vi har ett av världens mest utvecklade välfärdssystem så händer det ändå att folk kommer i kläm. Det här är allvarligt. Enskilda individer ska aldrig behöva falla mellan stolarna när länder, myndigheter och andra ändrar spelreglerna i samhället. Jag vill ändå börja med att säga att den handfull klienter som drabbats av det här uppehållet av utbetalningen av folkpension har tagits på stort allvar av alla berörda. På rikshåll, här på Åland naturligtvis, från landskapsregeringen men också kommunernas socialtjänst. KSD har bland annat avlyft klientavgifterna för alla klienter som har mist sin folkpension. Samtliga boenden avvaktar också med fakturering av klienternas hyra. Dessutom så tillhandahålls enligt uppgift juridiskt stöd under den här processen. Men det här är en situation som har vållat oss alla stort huvudbry. En liten bakgrund här att när Finlands regering och riksdag ändrade folkpensionslagen så gjordes det utan att man beaktade Ålands och enskilda ålänningarnas situation. Det uppkomna läget är tyvärr ännu ett exempel på att Åland glöms bort eller inte beaktas i frågor som får konsekvenser för ålänningar. Och det här trots att grundpelaren i vårt system är att vi måste involveras. Att så inte har skett är en allvarlig brist, vilket vi också påpekat. Grundproblematiken vi talar om idag är därför inte nytt. Om ni minns för några dagar sedan, vi har några aktuella ärenden i regeringen där vi precis initierar dels en rättstvist som rör rättspsykiatrisk vård och dels har vi markerat vad gäller rättsgrunden för exempelvis akuta tvångsåtgärder. Jag ska inte gå in i detaljer kring det. Men det är också en del av en grundproblematik som finns i relationen mellan Åland och riket. Och det är ett faktum. Talman, en fråga som dykt upp är om vi hade upptäckt konsekvenserna i det fall vi hade hanterat som en remissinstans. Och det kan jag omöjligen veta. Vi har faktiskt ingen lista på eller uppgifter på placerade ålänningar utomlands som erhöll folkpension innan beslutet fattades. Men jag vet en sak säkert. Och det är att vi hade fått chansen att utreda situationen grundligt och ta reda på vad konsekvenserna kunde bli. Nu fick vi istället hantera en akut situation efter att skadan var skedd. Jag ska tala lite grann vad gäller placeringar utomlands, vår roll och lite grann statens roll. För när åländska klienter placeras utanför Åland, då aktualiseras flera frågor som faller under rikets behörighet och som därmed också ligger utanför vår omedelbara kontroll. Till att börja med finns det ett tillsynsperspektiv. Det vill säga att Ålands landskapsregering har enligt lag det övergripande ansvaret för styrning och utveckling av socialvården. OMHM sköter sedan den direkta tillsynen över verksamheterna på Åland. Men när vården ges i ett annat land, som Sverige de facto är, och i anläggningar utanför under en annan jurisdiktion, då kan vi inte utföra tillsyn på samma sätt. Sedan finns socialförsäkringsaspekten. Socialförsäkringsförmåner som folkpension, sjukersättning med flera regleras nämligen av nationella lagar och administreras dessutom av riksmyndigheter som FPA. Och i Sverige så är det Försäkringskassan. När en person rör sig mellan länder, och det här gäller även inom Norden, så måste det avgöras vilket land som är ansvarigt för personens sociala trygghet. Det finns en EU-förordning kring det här, och den EU-förordningen ska heter
EU-förordning om samordning av det sociala trygghetssystemen, så ska en person bara omfattas av ett landssystem åt gången. Och det här är för att undvika att någon står helt utan skydd eller får dubbelt skydd. I normalfallet så är det ju som så att det brukar vara ganska klart egentligen i normalfallet. Det vill säga, bor man i stadigvarande i ett visst land, så är det det landets system som gäller. Nu pågår dock en process mellan finländska och svenska socialförsäkringsorgan för att reda ut frågan om hemvist och ansvar för just de här personerna. FBA och Försäkringskassan måste i samråd besluta vilket land klienterna ska anses ha sin huvudsakliga hemvist och därmed också rätt till socialförsäkringsförmåner. FBA har tidigare meddelat att beslut fattas inom mars, men på det beskedet fick vi vänta längre än utlovat. Samtidigt så välkomnar vi att JO understryker att både nationell och nordisk lagstiftning förutsätter samarbete mellan länderna i just sådana här fall. Exempelvis för att avgöra bosättningsland och ansvar för sociala förmåner. Det här är en viktig principiell markering som vi i landskapsregeringen instämmer i. Frågan kan ju vara, och det som också har ställts ett antal gånger, både i den här församlingen men också, jag ber om ursäkt talman, någon minut till. Som har ställts även i andra sammanhang är, men vad har landskapsregeringen gjort i det här ärendet? Eller har man bara valt att inte reagera alls? Sanningen är att vi redan i januari informerade Ålandsministern om just den här problematiken. Vi har också engagerat riksdagsledamoten Mats Löfström som lämnade in ett spörsmål till ansvarig minister Sanni Gran Lasonen. Vi har dessutom skyndsamt lämnat ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet och haft en intensiv kontakt med just det här ministeriet. Det här har varit på politisk nivå, men också på tjänstemannanivå så har vi påpekat hur viktig frågan är och att den kräver en snabb lösning. I april hade jag ett bilateralt möte med Kajsa Juuso i Tornio specifikt om det här ärendet. Budskapet därifrån är att hemvisten måste avgöras mellan FBA och Försäkringskassan innan andra steg kan tas. Ärendet har också hanterats i Gränshinderrådet och lyfts där via vår representant. Dessutom har vi haft kontakt till svenska socialdepartementet och socialförsäkringsministern kring den här problembilden. Svaret härifrån har varit att hemvisten och handläggningen sker självständigt i Försäkringskassan och att den prövningen måste göra sitt. Vidare har vi också tagit kontakt, givetvis i FBA, men Försäkringskassan som ansvarar för att avgöra hemvistfrågan. Svaret har varit att tilläggskompletteringar görs och att beslut kommer fattas efter att tilläggsuppgifter kompletteras. Den senaste utvecklingen i det här ärendet är att ett styrningsbrev till kommunerna kommer att tas fram och skickas till kommunerna, och det här arbetet görs då tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, det vill säga mellan vår avdelning och social- och hälsovårdsministeriet, eftersom det finns både Ålands behörighet men också finsk riksbehörigheter som behöver hanteras. Talman, bästa ledamöter, jag ska vara helt ärlig. Jag vill säga att situationen har varit väldigt frustrerande och även tidskrävande. Men som landskapsregering så kan vi inte göra mer än vad lagen och behörighetsfördelningen medger. Det här är ett faktum. Vi har internt undersökt samtliga möjliga stödformer inom vår egen behörighet för att se om vi på Åland kunde täcka upp för bortfallet. Eller finns det något annat sätt för oss att temporärt ge ett ekonomiskt stöd trots de här legala hindren? Kan vi tolka lagstiftningen annorlunda? Eller kan vi införa ett tillfälligt bidrag? Eller ska vi ändra lagen med någon form av retroaktiv verkan? Kan vi använda till och med någon modell med PAF-medel? Alla de här frågorna har stötts och blötts. Samtliga. Tyvärr så vill jag säga att svaret är inte enkelt. Vi hade precis en debatt om just hur krånglig och avgiftspolitiken och klientavgifter och allt som rör sociallagstiftning kan vara. Att ändra hastigt i lagbestämmelser är inte okomplicerat. Dels eftersom det samverkar med rikets sociallagstiftning, dels eftersom det kan få andra följdverkningar. Det här området är väldigt regeltätt och komplext. Men vi har utrett förändringar i hur förändringar i utkomststödet, både det grundläggande och bestämmelser i förebyggande utkomststödet, skulle kunna se ut. Men det här är en som bekant här i den här församlingen. Det är ju tänkt som ett sista alternativ. Vi har också övervägt att stifta ny lag om social kreditgivning likt det som finns i riket. Det kan man göra, men det tar tid. Det tar väldigt lång tid. Vi har undersökt möjligheten till landskapslån, men kom fram till att det här är ogenomförbart till enskilda individer. Men det kanske viktigaste, det är ju att efter en samlad bedömning, efter alla de här övervägandena, när vi har tittat på vad som går att göra lagstiftningsvägen, så har vi konstaterat att de här åtgärderna, det hade inte löst problematiken för den här gruppen. Så även om vi hade gjort de här förändringarna, så hade inte det löst problematiken. Men vi har varit redo att ta till både precisa, trubbiga, vilket verktyg som än hade varit möjligt att använda oss av, men det hade inte löst situationen. Och jag vet att även ni och jag känner den här frustrationen över den här väldigt besvärliga situationen, så måste vi samtidigt acceptera att det är FPA tillsammans med Svenska Försäkringskassan som i slutändan avgör vilken nationell myndighet som har ansvar för klienternas socialförsäkring. Talman, i spörsmålsvaret framgår att den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av, nu blir det lite en upprepning här, och tillsynen över socialvården ankommer landskapsregeringen. Och så ska OMHM i sin tur då övervaka densamma. Men riket har också ansvar för tillsyn inom ramen för sin behörighet. Så här har vi ett delat ansvar. Landskapsregeringen konstaterar att KSD är en självständig kommunal myndighet på motsvarande sätt som FPA är självständig nationell myndighet. KSD ska i sin myndighetsutövning följa gällande lag. Det här innebär bland annat att utkomststöd beviljas först när villkoren är uppfyllda och individer saknar egna medel för att täcka utgifter. KSD har gjort mycket bra saker. De har befriat klienter från klientavgifter. De har i samråd med vårdbolagen pausat hyror och kostnaderna för boendet. Och enligt det här svaret som vi har fått från KSD och vår bedömning utifrån det svar som vi har fått, så är utkomsten därmed tryggad. Att säga ytterligare och gräva ner oss mer i detalj kring just det här förhållandet och det här konstaterandet, det vore faktiskt att undanröja uppgifter som kan skada den personliga integriteten, och därför så avstår jag från att utveckla just den här delen vidare. Tack talman, och jag besvarar gärna de frågor som finns här i lagtinget.
Fem repliker har begärts, och den första repliken går till lagtingsledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, det är brett och det är vitt svaret som ministern ger. Men det känns nog som hela den här resan, om man kan säga så, har varit utan kompasskurs. Den 22 januari så sa ministern, vi kommer att agera stenhårt. Och med vi så var det då landskapsregeringen. Några dagar senare sa han, vi kommer gemensamt att se över hur vi kan arbeta för att säkra en dräglig tillvaro under tiden som eventuella prövningar görs hos FBA. Det var då alltså tillsammans med KSD. Och senare sa ministern att det blir ett besked inom mars. Det stämmer ju inte riktigt det som ministern nu säger från talarstolen med det som finns i det här svaret. Det ger ju ett väldigt instabilt intryck, tycker jag personligen, då hela det här anförandet. Väldigt spretigt.
Minister Shekai, svarsreplik. Varsågod.
Tack, talman. I det här anförandet har jag försökt visa på vilka åtgärder, vad vi har tittat på, hur vi arbetar. Det finns ingen vecka som vi inte har ägnat oss åt det här. Vi kan inom vår behörighetsruta springa hur snabbt vi vill. Men vi är fortsättningsvis inom den ruta som vår behörighet medger. Vi har haft vår kompass. Ja, det, som jag beskriver här i anförandet så visar ju på att vi är ganska många involverade. Och vi har försökt involvera så många som möjligt. Men vi har arbetat parallellt. Och jag tror inte att det finns något ärende som har upptagit mer tid än att försöka komma till en lösning.
Andra replik till ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, anledningen till att jag inte skrev på det här spörsmålet, det var att jag kände sympati för ministern faktiskt. Ministern är ganska ny på posten. Det mesta arbete i landskapsregeringen är faktiskt business as usual och man har goda tjänstemän som hjälper till. Men det kommer alltid ett läge förr eller senare när det blir avancerad problematik. Där det behövs erfarenhet, kunskap, kontakter för att man ska kunna lösa ett sådant problem. Och det jag har saknat, det är lantrådet vid ministerns sida. Inte en enda gång har jag sett att lantrådet skulle ha uttalat sig och bistått och hjälpt till, utan det har alltid varit ministern. Och det var det som var orsaken för mig att inte skriva på. Det här ärendet borde ha diskuterats. Det kanske har gjort det, jag kan bara döma från offentligheten. Men jag har saknat lantrådets stöd, åtminstone i offentligheten.
Andra svarsreplik, eller minister Shekai, varsågod.
Vi har haft en ganska lång resa här från det att det här ärendet blev känt. Och regeringen vi har haft överläggningar om det här ett antal gånger. Jag har haft ett väldigt stort stöd av den erfarenhet och det kontaktnät som lantrådet har och de insatser som hon har gjort. Det var lantrådet som lyfte det här i januari med Ålandsministern. Så det sker väldigt mycket. Det har skett väldigt mycket arbete bakom det offentliga. Och jag tycker att regeringen har varit väldigt angelägna. Vi har tittat på alla möjliga vägar. Vi har vänt på varje sten i det här. Och vi har verkligen försökt göra det som har varit möjligt. Men som sagt, vi har vår behörighetsruta. Det kommer vi inte ifrån.
Följande replik går till lagtingsledamot Alfons Röblom. Varsågod.
Tack, talman. Jag reagerar på den uppgivna inställningen som finns hos socialministern. Alltså det finns alltså ingenting som landskapsregeringen kan göra i en sån här omedelbar situation när den uppstår på det sätt som nu skedde. Utan den här delen av åländsk socialpolitik är helt i händerna på någon annan. Det är riket och det är den svenska försäkringskassan, om man ska förstå ministern. Men det gör mig lite så här beklämd. Alltså är vi faktiskt så verktygslösa? Men jag tänkte faktiskt egentligen börja med att fråga, alltså, står socialministern alltså bakom det som står i regeringens spörsmålsvar? Alltså därför att KST har avlyft klientavgifterna och för att samtliga boenden nu avvaktar med faktureringen, då bedömer landskapsregeringen att klienternas utkomst är tryggad.
Repliksvar, minister Shekai, varsågod.
Tack, talman. Ja, det går att säga att ja, det är klart jag är uppgiven. För att jag har sett att oavsett vad vi har gjort, hur vi har vänt och vridit på det här, så har det varit väldigt, väldigt komplicerat, väldigt svårt. Och hade vi haft en lösning så hade vi absolut använt oss av det. Jag redogjorde för den här listan med vilka insatser som vi har tittat på. Ja, det här svaret är ju sådant skrivet, absolut. Och det är klart att det är jag som har skrivit på det här svaret. Så självklart så står jag bakom det. Och sedan kan jag också säga att det här har ju föregåtts av ett frågebatteri som vi har skickat till KSD också. Och bland de svar som vi har fått, det är ju därifrån som vi också konstaterat att utkomsten är tryggad.
Andra replik, ledamot Röblom, varsågod.
Jag kanske missförstår någonting här, herr talman, men för mig är inte att trygga en människas utkomst samma sak som att lyfta av kostnader från en person. Att minska kostnaderna för en person och att säkra utkomsten är inte samma sak, men vi kanske får möjlighet att utreda det vidare. Här är det också så alltså att ministern och landskapsledningen har, som ministern själv nämner, också ett översynsansvar över KSD. Och det lär vi nog få återkomma till. Senaste debatt vi hade om det här så stod både ministern och partikollegan Fällman här och högg i sten att det förebyggande utkomststöd, det kunde inte vara vägen fram. Från oppositionen föreslog vi då en översyn av lagstiftningen kopplat till det, om det var vår egen lagstiftning som låg i vägen på något vis för att det här skulle aktiveras av KSD. Varför skulle inte det, bara som ta ett exempel på verktyg som borde ligga i våra egna händer, varför har det bedömts som helt hopplöst?
Replik, svar, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Det finns ju väldigt mycket jag skulle kunna säga, men jag vill inte hamna i en situation där jag på något sätt skadar den personliga integriteten för människor. Men jag säger så här att ja, vi har tittat på utkomststöd, vi har tittat på förebyggande, även de här bestämmelserna vad gäller förebyggande utkomststöd, och kommit fram till att det här hade inte löst situationen. Det hade inte det. Och det kan jag garantera, och jag är väldigt tydlig med det här, att det här, vi har tittat på det här.
Följande replik går till lagtingsledamoten Christian Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman, och tack för de här klargöranden som ministern kommer med. Jag har en fråga. Vi pratar om tryggande av utkomst. Ska jag förstå ministern rätt då att de här klienterna nu, de har tryggad utkomst? Om man ska göra en utkomststödsberäkning på de här klienterna, så har de antingen tillgångar eller tillräckliga inkomster för att de kommer över tröskeln av utkomststöd. Har man gjort den bedömningen? Att den grundtryggheten som ministern pratar om, är den baserad på, så som vi brukar beräkna grundtrygghet på Åland och i landet i övrigt också förstås, att har man inte tillräckliga tillgångar eller inkomster, så har man rätt till en summa i form av utkomststöd från kommunen. Har den här beräkningen gjorts på de här klienterna? De har ju ganska höga kostnader för mediciner och så vidare som räknas till de här. Så det är egentligen den kärnfrågan för min egen del. Tack.
Repliksvar, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Det är ju alltid en balansgång vad som kan sägas i det här i den här församlingen, men enligt min kunskap och information som jag har, så har det gjorts åtminstone någon bedömning, en ansökan har bedömts, och det har det gjorts.
Andra replik, ledamot Wikström, varsågod.
Det är bra om man, tack herr talman, det är bra om man utgår just från den här principen att ligger människorna utanför systemen nu och har de lägre inkomster än vad utkomststöd skulle medge, så då behöver vi agera, absolut. Men jag vill återkomma till den här frågan med avvaktarna av hyra, alltså man tar inte ut hyran innan det här är löst, men vi pratar om privata företag här som vill tjäna pengar, och har man några indikationer på att de kan hålla på med det här i ett år, två år? Hur länge är man villig att avvakta med hyran? Jag tror också, egentligen i likhet med ministern, att den här frågan kommer till slut att klareras mellan FPA och Försäkringskassan i Sverige. Men frågan är om man börjar kräva in de här hyrorna, som då blir tal om ganska många tusenlappar i förlängningen om allt ska på en gång, innan det är klart. Så jag vet inte, har ni indikationer på hur länge man kan vänta? Tack.
Avslutande repliksvar, minister Sakai, varsågod.
Tack. Just den frågan, hur länge vårdbolagen kommer vänta med hyra. Jag vågar inte säga någonting kring det. Men i och med att det här är en process som kommer ha ett slut här någon gång, så hoppas vi ju att vårdbolagen avstår från att fakturera tills den här situationen är lös. Och så har jag också uppfattat att tills dess att den här situationen är lös, så ska man avvakta med hyra. Men sen när det gäller just det här som ledamoten nämner, så vet vi ju att det finns ju fler kategorier som hamnar ibland i just det här vakuumet mellan olika länder. Men just det här ärendet har ju fått en förlängd handläggningstid, vilket jag anser är väldigt beklagligt.
Följande replik går till lagtingsledamoten Mogens Lindén. Varsågod.
Talman. Minister Skaj, det förefaller finnas juridiska knepigheter här. Ibland försöker jag tänka praktiskt, pragmatiskt, och då tänker jag så här och vill fråga om det kunde vara en möjlighet. Jag vet att man inom sjukvården, om det inte är KST, socialvården, som remitterar en patient för vård i Sverige till exempel, utan det OHS, då fortsätter folkpension, sjukpenning att löpa. Och de här patienterna eller de här klienterna har det samtliga kunna ha en diagnos. Kunde man lösa det rätt praktiskt i avvaktan till att juridiska knepigheter är löst, att OHS remitterar dem som sjukvårdsfall?
Repliksvar, minister Sakai, varsågod.
Tack, talman. Nej, alltså det här är ju, just det upplägget är inte möjligt. Det vi har konstaterat att när det gäller inom sjukvården och det här mellannordiska samarbetet fungerar och är väl utbyggt, det finns bra erfarenheter av det. Det finns även liksom bra avtal som reglerar det här. Men vi ser att vi saknar, när det gäller socialvården, så är det lite vilda västern tyvärr. Och det just den här frågan lyfte jag med minister Juuso, att vi skulle behöva få till något bilateralt avtal mellan Sverige och Finland som täcker just vissa av de här praktiska frågorna för att inte behöva hamna i en sån här situation.
Andra replik, ledamot Lindén, varsågod.
Ja, talman, tack minister Sakai. Men som vi alla vet, gränser mellan sjukvård och socialvård är många gånger flytande. Och ibland kan man vara lite opragmatisk och lösa det på ett sådant sätt att det formellt skulle vara möjligt i avvaktan på. Så jag inser inte, utan att känna till de enskilda klienterna, gissar jag att det föreligger säkert medicinska diagnoser. Och man kan be att OHS bistår i att lösa den här situationen. Men det kanske inte är möjligt. Ja, det var mer ett praktiskt förslag som jag ville framlägga.
Avslutande replik, svar minister Sakai, varsågod.
Tack, talman, och tack ledamot för din ledamot Lindén för din kreativitet. Jag tror att vi har nog tittat på väldigt många ganska såna här åtgärder som absolut inte är konventionella. Allt möjligt. Alla som har varit på den här resan vet hur mycket vi har kämpat med just de här, även sådana lösningar som är utanför det som vi normalt brukar tillämpa. Men just det ledamoten föreslår är inte möjligt. Tack.
Och följande replik går till lagtingsledamot Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack, talman. Ministern säger i sitt anförande att man har undersökt alla möjligheter. Och jag skulle vilja gå tillbaka till den skriftliga fråga som vi debatterar här i mars, då ministern meddelade att man skulle under mars månad förhålla sig till alla verktyg man hade, och även om de var trubbiga så var man beredd att vidta åtgärder då under mars månad med de här trubbiga verktygen. Vilka var de åtgärderna? Var är de? Är de genomförda? Kan ministern redogöra för det?
Repliksvar minister Sakai, varsågod.
Tack, talman. Vi har haft en beredskap från dag ett när problemet varit bekymmersamt att använda både precisa och trubbiga verktyg. Runda, fyrkantiga, vilka åtgärder som än har varit möjliga har vi varit beredda att ta. Och det jag sa just när den åtgärdsmotionen och den skriftliga frågan dök upp var just det att vi har varit redo. Vi har tittat på alla de här verktygen och vi har en lista på sånt som vi har tittat på. Jag nämner här de här tre huvudsakliga spåren som vi utrett. Men inget av de här verktygen, vare sig trubbigt eller precis, har visat sig på något sätt lösa den här problematiken. Det hade varit att vi inrättar någonting som inte har någon effekt överhuvudtaget.
Andra replik, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack talman. Då kan vi konstatera att när ministern sa att man var beredd att vidta de här verktygen så var man alltså beredd att utreda det. Man hade alltså inga verktyg att ta till, vilket ministern då gav sken om. Men ministern sa då också att man var beredd att gå vidare med lagstiftningsåtgärder för att säkra den här ekonomiska tryggheten. Och vi har ju vid flera tillfällen till exempel reviderat lagen om utkomststöd. Varför kommer inga sådana initiativ från landskapsregeringen?
Avslutande repliksvar, minister Shekai, varsågod.
Tack talman. Ja, hade det varit möjligt, som jag nämner här i mitt anförande, att ändra genom en ändring i utkomststödslagen på något sätt möjliggöra det här. Ja, då hade vi gissningsvis gjort det. Men vi har också konstaterat under den här resans gång att oavsett, även om vi skulle ändra en lagstiftning, utkomststödslagen specifikt och bestämmelserna i förebyggande utkomststöd med mera, att det hade inte löst problematiken. Det hade inte det. Och då finns det ingen verkan överhuvudtaget. Ja, jag kan komma med ett initiativ och ändra utkomststödslagen, men det kommer ändå inte lösa situationen för de här personerna. Tack.
Vi fortsätter. Lagtingsledamoten Ville Valve har ju presenterat klämmen i det här spörsmålet och minister Shekai har presenterat landskapsregeringens svar. Och nu är det dags för lagtingsledamot Ville Valve att närmare presentera spörsmålet inom ramen för ett anförande. Varsågod, ledamot Valve.
Talman, det här är ett spörsmål som blickar in i framtiden. Och vi undrar, vilken är landskapsregeringens plan för att trygga utkomsten för de i Sverige utplacerade klienterna? Frågan riktar sig till landskapsregeringen. Det är den myndighet som enligt lag ansvarar för allmän styrning, planering, utveckling och tillsynen över socialvården på Åland. Spörsmålet handlar om de åländska klienter som av åländsk myndighet placerats på vård- och omsorgshem i Sverige. Det här har beskrivits utförligt i personliga intervjuer i media, på svenska YLE, i den nordiska funktionsrättstidningen FUNK. Klienterna och deras familjer har intervjuats, deras berättelser är helt offentliga. Problematiken är välbekant och problemet kvarstår. Och vi är nu intresserade av planen av framtiden. Vi är ganska ointresserade av gammalt groll eller vems förbiseende det var att situationen uppkom. Landskapsregeringens förtroende prövas inte i det förgångna. Det är hur ni kollektivt hanterar uppkomna situationer som dessa som räknas. Trots att spörsmålet blickar in i framtiden så har ärendet en historia här också i lagtinget. Nämligen i behandlingen av åtgärdsmotion nummer 8, säkra den ekonomiska grundtryggheten för placerade klienter. I den motionen yrkade oppositionen på att regeringen snarast skulle vidta åtgärder stöd av 18 paragrafen 13 momentet i källstyrelselagen, socialvårdsbehörigheten. Hit hör till exempel förebyggande utkomststöd som förra regeringen hastigt införde under pandemin. Och landskapsregeringen måste klara av att på systemnivå redogöra för varför detta inte har prövats, varför detta har bedömts vara en omöjlig väg. Vad är det för hinder som ligger i vägen och hur är det möjligt att förra landskapsregeringen klarade av det? Nuvarande landskapsregering har ändrat villkoren för utkomststöd flera gånger under denna mandatperiod. Det kom flera besked från regeringen i debatten i mars, bland annat att FPA fattade ett beslut inom mars. Regeringen lät förstå att detta lär bli ett positivt besked. Vi i oppositionen lät oss lugnas sannolikt också klienterna och deras familjer. Men tiden går, problemen är olösta och vi har inte sett några av de kraftfulla åtgärder som regeringen utlovade. Det är på sin plats att fråga, vad är planen? Det skriftliga svar som regeringen har gett på spörsmålet är anmärkningsvärt, åtminstone på ett sätt. Påståendet att utkomsten för klienterna är tryggad, vilket inte ens intresseorganisationen Funktionsrätt Åland instämmer i. Ta nu en kort tankepaus och fundera på vad ordet utkomst betyder. Om ni slår upp ordet så ser ni att det är någonting som möjliggör ett levnadsuppehälle. Lön, stöd, rent av fiskevatten. Det är inte så att utkomsten är tryggad om man avlyfter klientavgifter. Lika lite är utkomsten tryggad när en patient slår i högkostnadsskyddstaket och slipper betala ytterligare sjukkostnader. Om den patienten saknar lön, folkpension eller studiestöd, då är inte utkomsten tryggad. Lika lite är utkomsten tryggad när ens hyror läggs på hög och möjligen kan betalas om FPA skulle fatta ett positivt beslut. Om ni nu menar allvar med att klienternas utkomst är tryggad, vad har de för utkomst? Det kan knappast vara en statshemlighet. Vår son står nu helt utan inkomst, berättar pappan till en av klienterna i tidningen Funk, helt offentligt. Det finns, talman, inte mycket tolkningsmål i den meningen. Och det här handlar inte bara om utkomst. Det här handlar om att rättsstatsprincipen ska gälla och råda för alla. Om vi i den här salen inte klarar av att skapa system som behandlar samhällets mest utsatta anständigt, då är det inte mycket till system och tyvärr inte mycket till samhälle. Ur ett rättsstatsperspektiv är för övrigt antalet drabbade irrelevant. Det spelar sakligt sett ingen roll om det är 10, 6, 3 eller en enda klient. Det handlar oberoende om en människa som inte får sina rättigheter tryggare, som har hamnat i en betydligt sämre ställning än andra medmänniskor. Anmärkningsvärd är regeringens optimism. Regeringen verkar stark i sin tro på att det kommer positivt besked från FPA med retroaktiv verkan, allt medan klienternas hyror fortsätter läggas på hög. Jag ser personligen lite som talar för att vi får se en generös linje från FPA. Jag ser däremot väldigt mycket som talar för att ni i regeringen borde öppna er egen verktygsbox, Självstyrelselagens 18 paragraf 13 punkt, den verktygsbox som ni redan lovat att öppna. Och därför är detta med att ha en plan så viktigt. Och ni får gärna fortsätta klargöra planen framåt. Ni har lämnat ett skriftligt svar där ni både säger att ni inte kan påverka FPA och att ni avser påverka FPA via ett styrningsbrev från Social- och hälsoministeriet. Och i spörsmålets hjärta ligger frågan, vad gör ni, landskapsregeringen, om detta drar ut på tiden och läget fortsätter vara oförändrat? Hur länge tänker ni sitta still i båten och se klienternas skulder läggas på hög? Och vad gör ni om FPA väljer en hård linje i frågan och det blir ett negativt beslut? Tack för ordet.
Fem repliker har begärt, så den inledande repliken går till lagtingsledamot Tony Asoma. Varsågod.
Tack talman. Ärendet har engagerat brett på Åland men också i riket där ledamot Valme lämnade in en åtgärdsmotion till Folktingets session där den förslaget var att den skulle få avslås utan vidare åtgärder. Jag kan informera om att Folktingets styrelse där jag sitter kommer att samlas idag klockan 15 och paragraf 8 tas den här motionen upp igen med ett nytt förslag där vad heter det, Folktinget skriver att med Folktinget med hänvisning i första paragrafen lagen om svenska folkting, Finlands folkting genom sin påverkningsarbete arbetar för att de språkliga rättigheterna förverkligas även för dem som har språkliga skäl placeras för vård utomlands för att trygga dessa personers rätt till utkomst under samma förutsättningar som för dem vars vård förverkligas i Finland. Det är en tas upp till behandling här i styrelsen kanske inom någon timme. Därför vill jag bara ge den här repliken också som information.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Tack ledamoten Asoma för den repliken. Och den tjänar som en påminnelse om att vi inte är ensamma i världen. Klienterna är inte heller ensamma. Det finns andra klienter i fastlandsfinland som har fått ett liknande öde. Tack.
Andra replik till ledamot Asoma, varsågod.
Tack, så är det. Och kanske folktinget ibland kan kännas som ett halvt onödigt organ, men så att säga göra också problemen vida kända också i riket kan göra också att det här kanske kan snabba på processen. Det har tagit förstås allt för länge ännu, men redan, men så att säga genom det här beslutet så hoppas vi åtminstone från folktingets sida att kan hjälpa till också i den här frågan, för det gäller ju alla både ålänningar och alla finländska medborgare. Och jag kan informera om att ansvarig person för att handlägga det här är specialsakkunnig Kristin Koslev med rötter till Åland, så vi får hoppas på det bästa också från deras eller folktingets sida. Tack.
Avslutande replik, svar, ledamot Valve, varsågod.
Tack talman, jag ska kort konstatera att folktinget sannoliken inte ska underskattas som påverkanskanal.
Följande replik går till lagtingsledamot Nina Fällman, varsågod.
Tack talman. Jag tror, eller jag är helt övertygad om att man i det här ärendet kan konstatera att alla politiska partier, alla myndigheter, alla instanser som varit inblandade i den här frågan har haft som mål att på bästa sätt kunna hantera saken, att kunna lösa den. Om det hade funnits enkla lösningar så hade de tagits för länge sedan. En av de saker som bekymrar mig och som jag har tagit upp tidigare i debatter är den problematik som uppstår när vi inte har alla möjligheter, alla verktyg i socialpolitiken i vår egen hand och ständigt hamnar på efterkälken när det sker olika förändringar i lagstiftningen och så. Och jag undrar därför om Moderaterna har en samsyn i den frågan, att vi behöver utveckla vår egen socialpolitik så att den bättre motsvarar våra behov.
Repliksvarare mot Valve, varsågod.
Jag ska försöka hålla mig till ämnet här och det som gör mig lite oroad i regeringens besked är att det finns en viss motsägelse i att å ena sidan konstatera att det är inte mycket vi kan göra, nu ska vi sitta still i båten, och å andra sidan säga att vi bedriver en aktiv intressebevakning. Personligen så skulle jag understöda en aktiv intressebevakning. Läget är sånt att landskapsregeringen bör minimera risken för överraskningar, så som att klienterna plötsligt bedöms vara svenska medborgare, deras socialvårdsbehov ska prövas på nytt, de får en ny intressebevakare från Sverige som kan bosätta sig var som helst i landet. Det är den här typen av risker som bekymrar mig just nu mera än de allmänna politiska linjerna i framtidens åländska socialpolitik.
Andra replik till ledamot Fällman, varsågod.
Tack talman. Jag vet inte om det har gått ledamoten Valve förbi det faktum att ingen medborgare, varken i Finland eller Sverige, kan förbli oinförsäkrad. Alla medborgare kommer, när man har rätt ut den här tvisten, att finnas införsäkrade antingen i Finland eller Sverige och har rätt till sin utkomst, till sin pension. Det är en oerhört olycklig situation vi har hamnat i, och därför så kan jag med stolthet säga att kommunernas socialtjänst har sett till att minimera den plåga som det är under den tid som det här som frågan hanteras. Men det är inte möjligt för någon människa att inte vara införsäkrad i ett land.
Avslutande replik, svar, ledamot Valve, varsågod.
Talman, så är det. Ingen medborgare kan förbli oinförsäkrad, och i spörsmålssvaret till frågan i riksdagen så var också svaret från ansvarig minister att den här situationen kan inte uppkomma. Så det är moment 22. Vi har en sån situation som inte kan uppkomma, och den fortgår. Och det är det som är problemet, att det är precis där vi är. Tack.
Följande replik går till minister Shekai, varsågod.
Tack talman. Ja, den här situationen är ju väldigt unik och väldigt besvärlig. Jag vill bara nämna här att det här styrningsbrevet, planen framåt, är ju styrningsbrevet. Det vill säga att vi kommer tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet att skicka ett styrningsbrev där vi kommer att instruera om och hur den här typen av placeringar kan göras och om de kan göras. För det är också en sån fråga som absolut behöver besvaras. Det är knepig juridik. Samtidigt så konstaterar vi också att vi skulle gärna besvara den här: varför kan man inte ändra i utkomstlagen? Jag försökte här i talarstolen att redogöra någorlunda för det. Och hade det varit möjligt, både lätta och svåra lösningar, då hade vi redan infört och genomfört det.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Talman, det blir både ris och rås i min svarsreplik. Detta med att landskapsregeringen förbereder ett styrningsbrev till FPA, det är utmärkt. Och ministern får gärna ge en preliminär tidtabell om en sådan finns, för när ett styrningsbrev kan finnas på plats. Sen måste jag säga gällande förebyggande utkomststöd att det känns väldigt mycket som tyvärr som att minister Sakai duckar i den frågan. En rimlig förväntan på varje landskapsregering är att man kan motivera varför man inför förebyggande utkomststöd eller inte gör det utan att gå ner på individnivå. Tack.
Andra replik, minister Sakai, varsågod.
Tack talman. Ja, hade det varit möjligt att i det här församlingen inte riskera att undanröja eller på något sätt skada någons integritet, varför vi inte kan gå vidare med att ändra i bestämmelserna om förebyggande utkomststöd, ja, då hade jag gjort det. Men jag konstaterar att så inte är fallet. Sen när det gäller styrningsbrev så är det inte till FPA. Vi har ingen möjlighet att styra FPA eller Försäkringskassan. Det är helt nationella myndigheter. Däremot så är det ett styrningsbrev till kommunerna och KST. Det är ett sådant styrningsbrev som ska ut. På motsvarande sätt som det gjordes när vad gäller placeringar av barn inom barnskyddet.
Avslutande repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Då konstaterar jag bara att jag ställer mig starkt frågande till varför inte landskapsregeringen kan motivera införandet av en åtgärd eller avsaknad av densamma.
Följande replik går till lagtingsledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Jag ger mig in i den här debatten. Det är också något som jag kommer fokusera mitt anförande om. Men någonstans så är det som, så jag kommer fram till den här. Vad är det som landskapet skulle kunna tänkas göra här då? Och vi vet allt det här med Försäkringskassan och FPA, men den grundläggande frågan för mig i alla fall blir så här. Att är det rimligt att landskapet eller kommunen då tar den här kostnaden, den kostnaden som innebär utbetalning av pensioner som nu inte sker av riket då? Är det rimligt att landskapet tar den kostnaden fram tills dess att den här frågan är utredd mellan FPA och Försäkringskassan? Och därefter då kräver igen den här summan av pengar som man nu har i så fall då i teorin betala ut. Då skulle man ju trygga klienternas utkomst på samma grunder som man på de förmånerna som är borta nu, så skulle man ju trygga de grunder. Jag tror att ledamoten förstår vad jag försöker säga här. För mig är det rimligt att landskapet skulle ta det ansvaret, men jag vet inte riktigt, det verkar inte som att vi har.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Jo talman, och med tanke på just den typen av diskussioner mellan finländska och svenska socialförsäkringsmyndigheter så är det otroligt viktigt att landskapsregeringen armbågar sig in i det mötesrummet. För vad som kan verka rimligt för FPA och det svenska motsvarighet är kanske inte alls rimligt för den enskilde åländska av myndighet utplacerade klienten.
Andra replik till ledamot Wikström, varsågod.
Nej, precis det. Och även om det är så att grundtryggheten då enligt utkomststödslagen, om jag förstår ministern rätt, och det är på det viset att man har rätt till den absolut minsta beloppet enligt finsk lagstiftning eller åländsk lagstiftning, så kan det ju fortfarande vara så att de här pensionerna som man har erhållit då, som man nu uteblir, att man kommer ovanför den här minsta nivågränsen och således hamnar i ett utsatt läge just nu. Så förstår jag den här problematiken i alla fall, att man kanske ska ha rätt till lite mer pengar än vad man har nu. Grundtryggheten är ändå uppnådd, säger man lite halvvagt sådär. Men genom att landskapet skulle garantera de här pensionerna fram tills dess att FPA och Försäkringskassan har kommit fram till ett klargörande, så skulle man ju få, då skulle man garantera att samma villkor gäller trots att
det är en annan betalare. Fram tills dess att man har kommit överens om de här frågorna. Jag ska utveckla det i mitt anförande. Tack.
Avslutande repliksvar, läremot Valve, varsågod.
Jo, jag tror vi kan vara överens om att det är viktigt att landskapsregeringen verkligen prövar varenda redskap som finns i verktygsboxen, eller ska vi säga åtminstone öppnar verktygsboxen. Och jag tyckte att det var ett intressant besked vi fick tidigare i debatten, att landskapsregeringen rent av har tittat på överföring av PAF-medel. Det är intressant spår. Fast utgångspunkten är nog för egen del att vi skulle hålla oss inom den socialvårdsbehörighet som vi har på Åland.
Följande replik går till landrådet Katrin Sjögren. Varsågod.
Talman, jag kan garantera och vittna här i salen att socialminister Sekai inte har sparat den minsta möda, utan tagit alla sett på alla möjligheter och tagit alla möjliga och omöjliga kontakter både i riket och i Sverige. Ålandsministern har varit inkopplad, rikets socialminister har varit inkopplad, riksdagsledamot Löfström har varit inkopplad. Det är på det viset att landskapsregeringen redogör sitt svar för den informationen som landskapsregeringen har fått av KST. Det här är socialvård. Landskapsregeringen har inte detaljinsyn hur man och varför man beslutar i KST. Det är kommunernas ansvar att se till att kommuninvånarna har sin försörjning ordnad. Det finns tre olika kategorier av utkomststöd, varav det förebyggande utkomststödet är en sak. Och det är min uppfattning att man, om det är nödvändigt, så kan man använda gällande lagstiftning när man gör helhetsbedömningarna i KST. Och då har man till exempel förebyggande utkomststöd. Så, och då, vi har en avgränsad grupp som man kan behandla på samma sätt om man söker. Så att jag uppfattar att vi har verktyg i vår verktygsbox och att vi kan använda den socialvårdslagstiftning vi har. Och det gör inte landskapsregeringen, utan det gör KST.
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Är lantrådet således också nöjt med sakförhållandena och också kan konstatera att utkomsten är tryggad hos klienterna? I sådana fall behövs ju inget göras. Då kan vi bara låta allt fortbestå. Det finns en logisk inkonsekvens i hur regeringen kommunicerar i detta. Jag noterade att lantrådet underströk att om det är nödvändigt så kan gällande lagstiftning användas. Vilken typ av lagstiftning är det som landskapsregeringen avser använda?
Andra replik till landrådet Sjögren, varsågod.
Talman, jag motsätter mig att ledamot Valve sätter ord i min mun. Det är väl helt självklart att ingen överhuvudtaget är nöjd med den uppkomna situationen. Där enskilda människor hamnar i knä mellan två länder, mellan två olika system. Självklart är ingen nöjd med det. Och jag vill igen understryka att socialministern har gjort allt han har kunnat för att försöka påskynda processerna. Och det vi har sagt i lagtinget har varit bästa vetskap. Vi trodde att vi skulle få ett besked här tidigt i våren. Det har vi inte fått. Och landskapsregeringen har hört sig för med den ansvariga myndigheten, kommunernas socialtjänst. Och deras uppfattning är att utkomsten är tryggad för nu. Sen måste vi ha ett tydligt besked när det gäller pensionerna. Och jag hoppas att det kommer snabbare än vad vi har nu råkat ut för. Och vad vi fick förhandsbesked om.
Avslutande svarsreplik, eller mot Valve, varsågod.
Vad gäller det sistnämnda så konstaterar jag att i media så har frågan om huruvida utkomsten är tryggad eller inte lyfts flera gånger. Bland annat i den här tidningen Funktionsrätt i samhället, FUNK. Där en av klienternas fäder konstaterar att min son saknar inkomst. Och vill någon kolla det verkliga sakförhållandet så är det ju faktiskt bara att ringa någon av familjerna och fråga, är er utkomst tryggad?
Då fortsätter vi med gruppanföranden, och det första gruppanförande hålls av Liberalernas lagtingsledamot Simon Påvalls. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag kommer att hålla mig kort. Det är en mycket allvarlig situation som har uppstått där åländska medborgare kommer i kläm efter en lagändring på Finland som stryper deras tillgång till sin folkpension. När de här placeringarna gjordes innan KST bildades så gjordes de helt enligt lag och ordning. Och det är nu en rikslag som ändrats och skapar ännu ett dilemma för Åland som gränsregion mellan två olika länder med två olika språk. I grunden så handlar det om något så grundläggande som att kunna ta emot och kunna erbjuda samhällsservice på sitt eget språk. Grunden för hela vårt självstyrelsesystem och för medborgarnas rätt till en jämlik behandling. Nu sitter vi i en limbo i väntan på FBAs besked om rättelseyrkandena. Och av den detaljkunskap som bland annat jag och ledamoten Fällman som ledamöter i KST:s styrelse har så är det inte mycket som kan yppas i offentligheten. Jag kan därför meddela nu att jag kommer inte att svara på detaljfrågor kring de här ärendena. Det kan sägas att detta ärende dock har jobbats intensivt med och jobbas intensivt med både från KST och från landskapsregeringens sida. Både internt och externt tillsammans med boendena och myndigheterna på svenska sidan. Och de berörda personernas leverne är tryggat för tillfället. Och detta är för tillfället ingen fråga alltså om ett praktiskt problem utan mer principiellt och politiskt för framtiden. Hur de här personernas situation ska stabiliseras och hur vi kan hantera framtida placeringar i Sverige framöver. Landskapsregeringens svar visar att man tagit frågan på allvar och att man inom lagens gränser har agerat där det för tillfället finns möjlighet att påverka. Det är bra. Det är också tydligt att det krävs fortsatt dialog med svenska myndigheter och med finska myndigheter för att säkra framtidens svenskspråkiga service för denna kategori. Ingen sitter ner i båten, kan jag tillägga. Den som säger det så har inte insikt i arbetet som sker. Vi jobbar internt och inom sekretessens gränser. Och vi ska stå upp för människors rätt som politiker i lagtinget. För människors ålänningars rätt till service på svenska. Och i synnerhet i ärenden som rör social- och hälsovård. Liberalerna stödjer landskapsregeringens slutledningar i spörsmålssvaret. Tack.
Tack för det. Vi har två stycken repliker begärda. Den första går till ledamot Eckermann. Varsågod.
Tack för det, talman och ledamot Påvalls. Det är så att det här Finlands beslut att sluta betala folkpension så rör ju ungefär 18 000 personer i Sverige. Och jag hittade en skriftlig fråga faktiskt i svenska riksdagen för inte så himla länge sedan som också handlade om att någon i den finska regeringen hade uttalat sig om att Sverige kommer att kompensera för de här kostnaderna för just de här personerna som tappar sin folkpension. Men svaret på det var också att man väljer faktiskt att avvakta den här processen på något sätt för att det är inte bara så att det är Ålands landskapsregering, lagtinget och de här utsatta ålänningar som sitter fast i det här limbo som ledamoten Påvalls antydde om tidigare. Det verkar vara samma problematik både i Sverige och riket efter beslutet att ta bort pensionerna.
Replik. Svar ledamot Påvalls.
Tack för det, talman. Jo, det är en oerhört olycklig situation där två länder på något sätt använder sin makt för att sätta medborgare i kläm. Jag är ytterst kritisk i det här förfarandet för både Sverige och Finlands sida. Och jag kan tycka att gränsregioner som Åland men även i norra Finland och Sverige så där hamnar man i kläm. Och det är som vanligt i en gränsregion med språket på andra sidan nationsgränsen så hamnar man i kläm när man behöver se till att få service, grundläggande service på sitt eget språk och den service som vi inte kan erbjuda sitt eget land så behöver man få på andra sidan landsgränsen. Och nu sitter vi återigen, det har hänt flera gånger förut att i olika ärenden att vi har hamnat i de här kniporna. Vi måste hantera det vart efter. Nu gäller ju det här ärendet de åländska klienterna som är i kläm och det hanteras vart efter så gott det går. Men det är klart att vi måste ögonen öppna och öronen måste fladdra åt båda hållen och se hur de hanteras även i Sverige.
Ledamot Eckermann, andra replik.
Tack. Nu känner jag ju inte till, men alltså det handlar ju om 18 000 finska medborgare i Sverige som blir av med sin folkpension. Och jag gissar att det kanske också finns andra folkpensionärer flyttade från Åland och finska medborgare som också kanske berörs av det här på samma sätt. Så det är det jag menar, att man kan inte särskilja en viss grupp, eftersom att det här handlar inte om ett utkomststöd, det handlar inte om någon slags social service på det viset, utan det handlar om en folkpension som inte ligger inom landskapets, ska vi säga, behörighet. Så jag tror det är jätteviktigt att man tänker på de här sakerna, att är det så att man gör någon slags undantag för någon, vad gör man med resten av de här andra? Vi kanske har 5 000 ålänningar som också drabbas och blir av med sin folkpension. Alltså man måste ju kunna behandla alla på ett sätt lika och särskilja på vilka stöd som hör på vilken nivå. Det är bara det jag ville förtydliga. Tack.
Avslutande replik, svar ledamot Påvals.
Tack, jag vill bara avsluta med att vi går just nu på ett minfält som består av möjliga prejudikat och sånt som kan liksom bli problematiska i framtiden. Det bästa sättet just nu är att hantera situationen som hur den ligger och gör det vi kan för att säkra de här personernas leverne tills ett slutgiltigt beslut kommer från FPA och sen utgår vi därifrån. Och det är den bedömningen vi också gör från Liberalerna tillsammans med landskapsregeringen. Tack.
Tack för det. Vi går vidare i gruppanförandena. Nästa gruppanförande hålls av ledamot Wikström som håller gruppanförande för obunden samling. Varsågod.
Tack, fru talman. Jag försökte problematisera den här frågan lite i ett replikskifte här, men jag ska försöka förtydliga vad jag menar här. Att när man diskuterar den här frågan är det, om vi har möjlighet, om landskapet Åland via kommunen eller landskapet har möjlighet att liksom ersätta den här uteblivna pensionen fram tills dess att FBA och Försäkringskassan har kommit överens om vem som ska sköta den här utbetalningen i framtiden. Om vi har möjlighet att göra det då, på något sätt, är det rimligt att vi ska göra det? Det är den frågan som jag tycker att vi borde ta ställning till istället för att hålla på och hänvisa till att ja, nej, nu tar det tid här med myndigheterna och det här går inte att göra. Den frågan måste man först besvara. Är det rimligt att vi gör det? Om svaret är ja på den frågan, ja, då måste vi ta till buds de medel som vi har för att uppfylla det. Och sen i så fall då, som jag ser det, kräva tillbaka de här pengarna när återbetalningen eller utbetalningen sker från FPA eller Försäkringskassan. Jag tycker att det skulle vara rimligt att vi tar det ansvaret och säger att jo, det här tar vi nu på oss för att det funkar inte. Finland har svikit de här klienterna och nu tar vi på oss det här ansvaret. Den här processen har ju hållit på ganska länge nu, så ja, den frågan borde man egentligen ha tagit ställning till direkt från början istället för den här diskussionen som har blivit. Och sen vi pratade om det här med förebyggande utkomststöd och jag förstår resonemanget i den delen att det förebyggande utkomststödet, det är ju inte någonting som landskapsregeringen fattar beslut om, utan det är en kommunal myndighet som fattar beslut om det förebyggande utkomststödet, om det kan användas eller inte. Sen är det ju så liksom att om man uppfattar att okej, kommunerna säger det här kan vi inte, eller KST säger det här kan vi inte tillämpa i den här situationen, då har ju vi möjligheten att förtydliga lagstiftningen till den här delen eller till någon annan del i utkomststödslagstiftningen för att tillåta det här. Det är ju en möjlighet som vi inte har tagit dem. Sen vill jag väl fortsätta att säga sådär att i min egen tycke i alla fall så är det kommunen som är ytterst ansvarig för sina invånare. Och det ansvaret kvarstår när man placerar en klient i en annan kommun till exempel. Nu pratar vi om ett annat land och frågan blir ju mer komplex. Men grundprincipen är den ändå att det är kommunen som är ansvarig för sina medborgare. Om man placerar en klient någonstans så betalar man för det uppehälle också och så vidare. Så den principen så tycker jag nog att man ska kunna fortsätta ha som ledstjärna. Jag tycker att det är rimligt att det här ansvaret också sträcks utomlands, även om det idag finns en viss tveksamhet i vem som ska betala det här. Och när vi pratar om den här konflikten eller när man diskuterar mellan FBA och Försäkringskassan vem som ska få det här slutliga ansvaret och kommer någon att bli rättslös. Jag tror inte heller att någon kommer bli rättslös i slutändan, utan antingen Försäkringskassan eller FBA kommer ju att ta på sig det här. Det är i alla fall min erfarenhet av tidigare arbete när det är människor som reser väldigt mycket mellan Finland och Sverige och kanske har lite olika fasta adresser. Så i slutändan är det ändå någon av de här myndigheterna som tar ansvaret och sen betalar ut ersättningar retroaktivt som kan bli ganska höga belopp faktiskt. Men det är i alla fall min erfarenhet av så brukar det gå till och troligtvis så går det väl till på det viset här också. Under förutsättning då att man tycker att det är rimligt att,
att i Finland att man tar det här ansvaret. Annars blir det väl Sverige som gör det då. Men någon måste göra det. Jag håller med om den bedömningen. Att det ska bli någon typ av social dumpning och att Sverige ska gå med på att betala det här rakt av och ta de här höga kostnaderna. Det har jag svårt att se personligen att det skulle gå på det viset. Men vi får väl se. Förebyggande utkomststöd och utkomststödslagstiftningen, den har vi redan diskuterat. Men den som är bekant med budgeten, landskapet Ålands budget, så vet om att på sida 63 i det här årets budget under moment 41.010 övriga sociala uppgifter, så finns det ett anslag som är ett ganska konstigt anslag i vår budget egentligen. Och det är ett anslag som heter utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi. Alltså en diagnos som är lite svår att fastställa. Och som vi upptar faktiskt 14 000 euro varje år. Och har gjort det i ungefär motsvarande grad så länge som jag har suttit med i politiken här. Jag har alltid funderat, det är konstigt det här. För det är inte ett lagstadgat stöd. Alltså det är ett stöd som man betalar ut utan att det är lagstadgat. Så uppenbarligen så betalar vi redan idag ut den här typen av stöd. Som inte är lagstadgade. Kanske inte på... vad är premisserna för den typen av stöd? Vi har egentligen någon slags prejudikat i budgeten här för att vi kan betala ut stöd till enskilda individer som på något sätt har hamnat i kläm i våra ordinarie trygghetssystem. Jag menar att det finns möjligheter att ersätta de här klienterna. Om det är på det viset att man bedömer att det är rimligt. Man går tillbaka till den första frågeställningen. Är det rimligt att landskapet Åland ersätta de här klienterna för de här uteblivna utkomsterna som kom av pensionsförändringarna. Är det rimligt att vi gör det? Och om svaret är ja på den frågan så finns möjligheterna att göra det. Men som jag bedömer den här debatten och svaren som kommer som är lite fram och tillbaka, så har man gjort bedömningen att nej, det är inte rimligt att vi gör det här. Det är rimligare att vi väntar på myndigheterna och låter ha den här saken ha sin gång. Och så ser vi vad som händer. Man borde ta sig en funderare på om det är rimligt att vi gör det här eller inte. Jag tycker att det är rimligt. Och vi har verktygen, vi kan hitta vägarna. Det går att göra det. Tack, herr talman. Fru talman.
Tack för det. Två stycken repliker är begärda. Den första går till ledamot Påvalls. Varsågod.
Ja, tack fru talman. Jag uppskattar att man ska vara kreativ från talarstolen. Men alltså, det är precis just det här vi håller på med. Försöka hitta vägar till hur vi ska ersätta de här personerna. Det här har gjorts arbete ända sedan första början. Både inom landskapsregeringen och inom KST. Så att det är ju det här lagstödet då som man söker efter. Och det är ju det som har varit den stora stötestenen. Så att jag kan ju säga så här också. Att det är också, jag uppskattar också den vinkeln som dock ledamoten Wikström hade. Kring att det kommer inte att ske någon typ av utförsäkring här. Och fastän han använde ordet social dumpning så använde han det i ett sammanhang där jag inte anser att det kanske var riktat riktigt, utan det var mer en beskrivning av någonting som skulle ske, men att man inte tror att det kommer att göra det. Det håller helt med där, det kommer inte att ske någon sån, och det kommer inte att heller ske på något sätt att de här människorna hamnar i kläm på lång sikt. Det här är en tillfällig situation som uppstått och det hanteras vart efter, och det är vi trygga i att görs. Tack.
Replik. Svar ledamot Wikström.
Jo, tack fru talman. Ja, det låter ju fint det som ledamoten säger. Det är bara det att jag tycker att det finns möjligheter att sköta det på det viset som jag beskriver. Eller det ska ha funnits det. Nu har tiden gått ganska länge. Det har gått ganska lång tid nu. Visst finns det möjligheter. Jag har ju ett exempel här från icke-lagstadgade stöd som vi betalar ut varje år i landskapet till personer med den här sjukdomen fibromyalgi till exempel. Vi har reviderat utkomststödslagstiftningen flera gånger under den här tiden som det här ärendet har pågått. Så länge så att en lag ska till och med ha hunnit träda i kraft, för det här ärendet är inte avklarat ännu. Man kan införa en sån paragraf som helt enkelt är anpassat just för det här ärendet. Man kan tidsbestämma den paragrafen också i utkomststödslagstiftningen som vi tidigare har varit inne på här när vi debatterade det här ärendet. Jag förstår kommunerna idag att man säger nej, vi kan inte göra det, för det är inte det som det förebyggande utkomststödet är till för. Jag förstår det. Men vi har haft utgångsstödslagstiftningen två gånger. Två gånger.
Ledamot Påvalls avstår vidare replikskiften. Så nästa replikskifte går till minister Sakai. Varsågod.
Tack talman. Är det rimligt, ställer ledamoten som fråga, och jag anser att det är rimligt. Det är rimligt att Åland tar ett ansvar, och jag anser också att vi har tagit ett ansvar. KST tar sitt ansvar ännu. Vi tar vårt ansvar genom att titta på hur kan vi kanalisera ut medel med de verktyg som vi har här i landskapsregeringen, och kommit fram till att det finns inget sånt. Det finns inget sånt som vi kan ta till. När det gäller fibromyalgi, jag kan inte ens säga det här, men det stämmer, det är inte lagstadgat. Däremot så finns det annat som reglerar att när man har fått ett stöd så kan man inte återta det på det sättet enkelt. För då plötsligt så rör man sig inom ramen för vad som är rätt, och att det blir felaktigt juridiskt helt enkelt. Så att det här kommer försvinna på sikt, men just nu så kan vi inte återta det stödet.
Replik, svar ledamot Wikström.
Tack fru talman. Inom utkomststödslagstiftningen så kan kommunen betala ut och sen återkräva belopp. Det är ju förstås lite, vad ska man säga, okonventionellt att göra det i ett sånt här fall, men hela det här ärendet är okonventionellt. Och jag är faktiskt helt och hållet övertygad om det, att om man hade verkligen velat göra det här, förändra utkomststödslagstiftningen just för de här klienterna, tidsbestämt en paragraf, och sen då genom de ordinarie möjligheterna som kommunen har att återkräva utkomststöd, så hade man kunnat göra det på det här viset. Men man har inte valt den vägen, och jag vet inte varför man inte har valt den vägen, men vi har lagstiftningsbehörighet när det gäller utkomststöd. Vi ska kunna utforma en paragraf som möjliggör det här. Och också att återkräva ett stöd är någonting som kommunerna gör regelbundet. När det gäller, ja, tack fru talman.
Andra replik, minister Sakai.
Tack talman. Jag har redogjort för anförandet att vi har tittat på de här olika vägar att gå. Alltså det vill säga både social kreditgivning, landskapslån, ja till och med pafflån och även andra lösningar på vägen. Det har vi tittat på och konstaterat att det går inte, eftersom det här är ju så pass regeltätt. Att det är ingenting som vi kan göra inom ramen för vår behörighetsruta. När det gäller prövning specifikt på individnivå, det kan jag inte uttala mig om, utan det är någonting som behöver bedömas då från ansvarig myndighet, och vad jag har förstått så har det skett en prövning också där. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Wikström.
Jo, tack fru talman. Alltså, jag intygar ju det att KST har ju sin prövningsrätt. Att kan man använda förebyggande utkomststöd om man har bedömt nej, det kan man inte. Vi har lagstiftningsbehörigheten. Vi skulle kunna uppdra kommunerna att sköta det här. Genom att formulera om lagen, det är den som reglerar hela kommunernas arbete, hur de ska betala ut saker och ting. Precis som att vi har infört en bestämmelse om förebyggande utkomststöd i sig, så kan vi införa en bestämmelse, en tidsbegränsad bestämmelse fast, om utkomststöd för klienter som hamna i kläm på grund av det här schabraket med Finland och pensionerna. Så vi har lagstiftningsbehörigheten, vi kan skriva dit det. Det är möjligt, men man har inte valt den vägen. Och det är det som jag vill betona. Det är tråkigt. Tack.
Tack för det. Då går vi till nästa gruppanförande. Och det är ledamot Fällman som håller gruppanförande för Ålands socialdemokrater. Varsågod.
Tack talman. För Socialdemokraterna så är den sociala tryggheten för våra medborgare en av de allra viktigaste politiska ansvarsområdena. Och när det inte fungerar för de i samhället som mest behöver vårt stöd, så är det ett misslyckande för oss alla. Vi har försökt se det nyktert, konstruktivt och sakligt på den här frågan, så att vi kan hitta de pragmatiska lösningarna som lappar ihop systemet, medan det kan sys ihop igen så att det fungerar. Grundproblemet är förstås den ändrade pensionslagstiftningen, där man utan tillräcklig kunskap om konsekvenserna och utan att ha alla pusselbitarna på plats beslöt att folkpensioner inte utbetalas till personer som är bosatta utomlands. Man förstår grundtanken. Den har sin grund i europeisk lagstiftning och man samordnar i de europeiska länderna den socialförsäkringen så att man har hand om sina egna men inte de som är bosatta utomlands. Men det blev inte rätt. När det gäller gränsöverskridande vård och omsorg så hade man inte allt på plats. Man hade inte kommit överens med Sverige om hur personer placerade där skulle hanteras. Och det berör ju inte bara, som ledamoten Eckermann lyfte, berör inte bara åländska klienter utan också andra. Precis som ledamoten Valve tror jag lyfte tidigare, att det berör få människor, det är ingen ursäkt. Det är heller inte bra att de åländska instanser som kunde ha sagt någonting om det här inte fick möjlighet att avge remissutlåtanden. I ärlighetens namn så är det kanske ändå så att vi hade missat det här om vi hade fått möjligheten att ge remissutlåtanden. För att det är en av våra stora utmaningar, att våra resurser på inom social- och hälsovårdsområdet är väldigt små och ska räcka till för många komplexa och utmanande frågor samtidigt som vi ska utveckla vårt eget samhälle. Vi har inte socialpolitiken i våra egna händer även om vi har en stor del av behörigheten. I den förra debatten, i den här debatten kring åtgärdsmotionen, så redogjorde jag för hur kommunernas socialtjänst har hanterat den uppkomna situationen. Och det har också sagts i debatten tidigare, så jag kanske inte behöver upprepa så mycket av det. Men en sak som jag har tänkt på nu under debattens gång är att det här att man formulerade både från kommunernas socialtjänst och landskapsregeringen som att utkomsten är tryggad. Det finns faktiskt fog för den kritiken att säga att utkomsten inte är tryggad. För de har ju dessa klienter de facto ingen utkomst. Däremot är deras grundtrygghet tryggad. Deras grundläggande behov är tillgodosedda genom de åtgärder som har vidtagits av kommunernas socialtjänst. När det gäller hyrorna, när det gäller klientavgifterna, när det gäller behovet av rådgivning och så vidare. Så ingen av dessa klienter som berörs kommer att fara illa av det här. Men de har ingen utkomst. Och kommunernas socialtjänst har inte med gällande lagstiftning någon möjlighet att betala ut någon utkomst. Vi har pratat om det utkomststödet och det förebyggande utkomststödet och huruvida man kan genom lagändring använda det verktyget. Det är möjligt att man skulle kunna i all hast skriva om lagstiftningen för just precis de här klienterna som det berör. Men lagstiftning ska ju vara generell och den ska vara lika för alla. Och det är inte så att det är enkelt gjort att förändra den här frågan. Ledamoten Valve lyfte i sitt anförande flera gånger en tidningsartikel där en intressebevakare till en av klienterna som berörs säger att min son saknar utkomst. Det är sant. Eftersom folkpensionen inte finns så genom ett beslut på rikssidan så har personen ingen utkomst. Det som våra myndigheter har kunnat göra är att trygga boende, trygga mat, trygga placeringen i Sverige. Möjligheten att de här klienterna på sikt inte skulle vara införsäkrade någonstans, den finns inte. De kommer att vara införsäkrade antingen i Finland eller Sverige. Och även om de här kvarnarna mal långsamt så kommer det så småningom att klarläggas och betalas ut retroaktivt till klienterna. Som då får möjligheten att klarera den hyra som vårdbolagen har gått med på att inte ta ut under den tid som den här processen pågår. Den här situationen som har uppstått och den stora uppmärksamheten kring den har naturligtvis betytt att KST behöver utvärdera och fundera över rutinerna för sina placeringar i Sverige. Man har varit i kontakt med klienterna, man har tittat på deras vårdplaner, man har tittat på vad det finns för möjligheter till placeringar i Finland. Eftersom vi på Åland inte kan tillgodose alla komplexa behov. Men det här är olyckligt för klienterna som i flera år har varit rotade och nöjda med den placeringen de har i Sverige. Och därför hoppas vi innerligt att lösningen kommer innan man måste börja vidta några andra åtgärder. Det är viktigt för Åland att det fortsatt är möjligt att ha en gränsöverskridande omsorg mellan Finland och Sverige. Därför att för vissa får vårdbehov finns inte placeringarna i Finland på svenska. Och om vi inte i framtiden har den möjligheten så är det illa för våra åländska medborgare. Naturligtvis med klienternas medverkan och samtycke. Vi konstaterar för vår del att landskapsregeringen både politiskt och i förvaltningen har ägnat oerhört mycket tid åt att hitta en väg framåt för att hantera frågan, lagstiftnings- eller någon annan väg. Och tvingats konstatera, vilket är tråkigt, vilket är ett misslyckande för hela systemet, tvingats konstatera, precis som inom KST, att den långsiktiga lösningen ligger inte i åländska händer. Under den tid som det tar att hitta lösningen så kommer klienternas grundtrygghet att finnas på plats. Tack.
Tack för det. Det är 3 repliker begärda. Den första går till ledamot Röblom. Varsågod.
Tack talman. Jag tycker det är intressant att ledamoten Fällman ganska tydligt bekräftar att det har funnits och finns verktyg i landskapsregeringens verktygslåda som kunde ha gett tydligare verktyg för KST. Men av det Fällman säger det själv, det är möjligt. Men man har av olika orsaker valt att inte göra det. Med en hänvisning, om jag förstår ledamoten rätt, till att lagstiftning ska vara allmängiltig. Och det håller jag naturligtvis med om. Men då finns det ju också många lagar som bara är riktade till de det berör. Skulle det alltså ha varit omöjligt att stifta en lag eller skapa regler som gäller för just den här specifika gruppen under den tid som det stora systemet, för att använda Fällmans ord, sys ihop? Kunde man inte ha lappat då med de här verktygen?
Repliksvar, ledamot Fällman.
Jag måste ha varit otydlig i mitt anförande. Jag riktar ingen kritik mot landskapsregeringens hantering av den här frågan. För jag vet att de har tittat på precis varenda väg framåt för att lösa det som bara är möjlig. Både de mera vilda varianterna och de mera vanliga. Och för den här gruppen så har man inte hittat en väg framåt. Trots ihärdiga försök. Det tycker jag väl att skulle kunna vara rimligt att ändå ha som utgångspunkt. Att både landskapsregeringen och de myndighetspersoner som har hanterat de här frågorna har haft en stark önskan att lösa frågan. Om inte annat så för att slippa stå här för andra gången.
Ledamot Röblom, andra replik.
Tack talman. Jag tycker det blir delikat när under den här debatten så har flera från regeringssidan glidit ner till individuell nivå. Och det är ju svårt för oss att ta ställning till det. Och jag tycker inte heller att lagtingets talarstol är platsen för det heller. Alltså det är klart att om ledamoten Fällman säger att de lösningar man har tittat på inte skulle hjälpa just de här klienterna. Ja, vad ska vi säga om det då? Men det är ju på systemnivå vi måste föra diskussionen. Och då kan jag konstatera att det står att förebyggande utkomststöd kan beviljas för plötsligt försämrad ekonomi och för annat som hjälper dig att klara dig på egen hand. Och då har bedömningen gjorts då från KSD, där ledamoten är ordförande, och från landskapsregeringen, vad vi har hört här, att det går inte att använda här. Av någon anledning så menar ledamoten alltså helt seriöst att vi inom den åländska verktygslådan har gjort allting för att lappa medan det syns i den stora rocken.
Avslutande replik, svar, ledamot Fällman.
Det är oerhört svårt att veta var på den här tunna linjen man ska trampa för att kunna ge ett vettigt svar utan att avslöja saker som man inte bör berätta, för att det är så väldigt få människor det berör. Men om jag bara säger så här, utkomststöd är någonting man måste söka. Och sen finns det kriterier som man behöver uppfylla för att kunna beviljas utkomststöd. Det är så systemet ser ut idag.
Vi går till nästa replikskifte och ledamot Eckerman, varsågod.
Tack för det, talman, och tack ledamoten Fällman. Det är precis som ledamoten säger, svårt att få diskutera ett sånt här ärende när det blir så himla individbaserat, men under debattens gång har jag faktiskt läst lite ännu ytterligare om hur andra pensionärer med samma förutsättning, alltså samma indragande av folkpension, också har lidit ganska stor skada och till exempel blivit tvingade att flytta ifrån landet och försöka komma liksom någon annanstans. Så det är också de personerna som också har ganska små och låga inkomster från tidigare. Och ja, det är ju, jag tycker att det kanske är lite tråkigt att man också, nu när man bara diskuterar åländska klienter, vi har ju också säkert åländska medborgare som kanske också har drabbats av det här på ett annat sätt som inte är just den här målgruppen och klientgruppen, så jag vill också lyfta dem.
Replik, svar, ledamot Fällman.
Som minister Sekai lyfte i sitt anförande så är det ju så att på individnivå kan inte landskapsregering eller myndighet eller någon annan veta hur människors ekonomiska situation ser ut före den stund när man eventuellt söker hjälp. Man kan inte veta hur många som har drabbats, man kan inte veta på vilken nivå, man kan heller inte styra och bestämma över vad människor ska göra. Och de har sin egen agens. De här klienternas och deras anhörigas och intressebevakares egna beslut att fatta hur de vill gå vidare, om de vill söka stöd från samhället, om de vill skriva sig ett annat land eller hur de vill gå vidare. Och det tycker jag att det är viktigt att man kommer ihåg, att det här är inte bara objekt utan det är handlande subjekt som
ledamot Eckerman, andra replik.
Tack, ja, men det där är bra att det också kommer fram i debatten, för man kan ju bli lite skrämd egentligen på ett sätt, att man tänker att personer blir fast i ett system där de inte har möjlighet att påverka. Men det handlar ju också väldigt mycket om liksom personer och individer och familjer och klienters liksom valfrihet och vad som man ser vad som är bäst för en själv och liksom jobbar utifrån det. Och det tycker jag också att det är jätteviktigt att man kan lyfta i den här debatten, att det är ju ingen som tvingar någon att bo någon annanstans eller stanna någon annanstans, utan allting där har ju att göra med en valfrihet och att det finns den bästa vården där, och liksom man har ju antagligen gjort ganska goda överväganden varför man har från början valt att vara i Sverige istället för i Finland på grund av de omständigheterna som tidigare också har lyfts i debatten. Så tack.
Avslutande replik, svar, ledamot Fällman.
Just den frågan om samtycke och samarbete med klienter som har placerats i Sverige, så har ju varit en av de allra viktigaste utgångspunkterna. Att det är i samråd och samförstånd med klienterna som man fattar sina beslut, och att det är så det är också i framtiden. Att det inte är så att en myndighet dumpar, om man får använda ett uttryck som tidigare har förekommit i något land. Och jag vill understryka igen det som jag har sagt tidigare. Kommunernas socialtjänst står ju fortfarande och kommer att fortsätta stå för kostnaderna för placeringen, vare sig den sker i Finland eller Sverige, utgående från den lagstiftning som vi har.
Vi går till anförandet. Sista replikskifte som går till ledamot Wikström. Varsågod.
Fru talman. Det är när man är bekant med den här lagstiftningen så kan man läsa ganska bra mellan raderna med det som ledamoten säger. Och, Och jag förstår, alltså utkomststödet så kan man ju bara söka om man inte har tillgångar i form av banktillgångar och så vidare. Då kan man inte bli beviljad det. Och man måste själv söka det också för att kunna få ett stöd. Så om jag förstår ledamoten rätt då, så är det i alla fall så att alla klienter som vi pratar om här nu, så de har den här minsta oundgängliga tillgången till, minsta oundgängliga utkomsten för att klara av att leva ett liv, om det sen är med sparade privata medel eller om det är med på grund av efterskänkning av avgifter och så vidare, så det kan vi låta vara osagt. Men för mig är det egentligen inte riktigt det som det handlar om, den där grundläggande tryggheten, utan det är ju det att man har ju rätt till en viss utkomst som nu då Finland har nekat. Och ja, jag tycker vi borde göra mera för att tills dess att det är klart.
Replik. Svar ledamot Fällman.
Jag kan inte alls kommentera det som ledamoten inledde med. När det gäller den grundläggande tryggheten så är vår bedömning att man har en grundläggande trygghet med de åtgärder som har vidtagits, och att man kommer att få sin utkomst och att man kommer att få den retroaktivt när den här processen har haft sin gång. Det är inte tillfredsställande. Det är förfärligt att vi har hamnat i en situation där människor far illa och behöver vara oroliga och rädda för vad som ska hända med dem. Men det här är den bedömning som har gjorts.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, jag håller med om det som ledamoten säger, att det är inte tillfredsställande. Det är faktiskt djupt otillfredsställande. Egentligen hanteringen av det här också, för att jag menar att man nog har de här verktygen. Man säger att man har gjort allt. Men det är väl kanske som ledamoten säger då, att om man har gjort den bedömningen också, att nej, vi vill inte börja justera och införa någon specialparagraf i utkomststödslagstiftningen för att täcka upp de här klienterna. Det vill vi inte göra, för att vi tar mer seriöst på lagstiftningen så. Jag ska inte sätta ord i ledamotens mun, men det var ungefär den uppfattningen jag fick, att hon ville framföra det, att det blir för slarvigt att göra en lagstiftning bara för de här klienterna. Men Åland är ju ganska känt för den här typen av lösningar, att när vi hittar ett problem som är svårt att lösa, så då hittar man en annan väg. Ja, vi har just diskuterat det här gräsklipparstödet. Det är också ett exempel på hur man bara kringgår etablerade regelverk för att uppfylla någonting som man vill göra. Så nu kan vi göra det nu.
Avslutande replik, svar ledamot Fällman.
Ja, allt som ledamot Wikström sa nu så håller jag inte med om, och jag har heller inte sagt någonting i den riktningen. Min bedömning är att landskapsregeringen har uttömt de vägar som finns för att lösa det här problemet. Och min bedömning är också att de här klienternas grundtrygghet finns på plats tills den dag när problemet har lösts.
Tack för det. Då går vi vidare till nästa gruppanförande, och det är Hållbart initiativs lagtingsledamot Alfons Röblom. Varsågod.
Tack fru talman. Jag fastnar lite inledningsvis här på ett tidigare replikskifte här, där ledamoten Eckerman står och pratar om att man har valt att bli placerad. Jag tror nog det är en sanning med grav modifikation. Jag tror att om man är i ett läge, vilket det än må vara, där man är i kontakt med sociala myndigheter och den sociala myndigheten rekommenderar eller säger att så här gör vi för att det blir bäst, så lyssnar man på det. Man väljer inte desto mer. Jag tyckte det var lite märkligt. Rent generellt så har jag blivit lite, jag ska inte säga förvirrad, men jag tycker den här debatten har antagit en märklig blandning på något vis, som jag inte tycker mig har varit med om förut i den här salen. Och det är liksom att å ena sidan så är vi här för att prata saker på systemnivå. Och vi är här för att stifta lagar och anta regelverk för människor, oberoende om de är 1, 2 eller 3 eller 2 000. Men samtidigt har det i de här olika debatterna och replikväxlingarna så hade landat ner i att just de här människorna så har det här läget. Och vi vet därför att de här åtgärderna skulle inte hjälpa just de här människorna. Och det tycker jag är lite beklämmande faktiskt, för att det betyder ju då att vi då, alltså det vill säga inte ledamoten Fällman eller minister Sekai eller vem annan från regeringsblocket som nu har insyn i de här enskilda klienternas tillvaro, kan ju säga någonting mot det. Även fast jag nog faktiskt kan ifrågasätta varför ministern vet ens saker på individnivå i den här frågan. Jo, när vi behandlade den här en åtgärdsmotion om detta som jag lämnade in, fru talman, med stöd av den samlade oppositionen om att trygga den ekonomiska grundtryggheten för de klienter som KSD placerat i Sverige, så stod socialministern här och försäkrade att det var under kontroll. Vi har hört det redan, det skulle lösas inom mars månad. Och skulle det inte vara löst under mars månad, så var ministern beredd att komma med lagstiftningsåtgärder. Mars passerar, april också, nu är vi inne i juni. Vi har inte sett något beslut från FPA, och från landskapsregeringen har vi inte sett, åtminstone utåt, någon uppföljning i den här praktiska, nuvarande, omedelbara verkligheten. Vi har fått redogjort för oss hur man jobbar med ministerkollegor till öster och väster. Vi har fått redogjort för att det är liksom i de stora sömmarna, men inte hur man riktigt ska lappa i den pågående situationen. För talman, även om FPA skulle bevilja dessa klienter pension, hur vet vi då att FPA betalar ut pensionen retroaktivt? Ledamoten Fällman stod nyss här och sa att det kommer att ske, men finns det någon garanti? Det gör det. Ja, men det är ju bra, för att det har liksom i den diskussion som har varit offentligt om det, så har det inte framgått med tydlighet. Fram tills dess då att det här beslutet fattas, så tickar ju den ekonomiska klockan på för de klienter då som just nu inte har någon utkomst, utan som då lever på vad de nu lever på. Så det byggs ju en skuld för varje dag som går. Tillbaka till mars då, när socialministern lade sina förhoppningar till FPA och skulle det inte lösa sig, så var man beredd att återkomma med lagstiftningsåtgärder. Vi pressade ju på ganska bra då från salen att ta reda på vad är det för lagstiftningsåtgärder. Det kom inte riktigt något besked om det. Ministern nämnde socialkreditlagstiftning, någonting som han egentligen inte riktigt trodde på. Idén hade avfärdats, men man skulle i alla fall titta på den. Man hade alltså då inte något klart besked att ge i så fall vilka eventuella lagstiftningsåtgärder som man skulle ta initiativ till. Och jag tycker det är en intressant skiljelinje i den här diskussionen, när vi har delar av salen som säger att Åland, vi har inte verktyg till att lösa en sån här omedelbar direkt situation. Vi har inte det, vi är tandlösa. Vår socialpolitik är till den delen inte verksam. Utan vi förlitar oss på Finland och Sverige och FPA och Försäkringskassan och möten med ministrar. Sen har vi andra delen av salen som säger, men varför skulle det vara på det viset? Varför skulle vi vara så handlingsförlamade i den här salen, inom ett av våra behörighetsområden plötsligt, att vi inte kan vidta åtgärder? Det har varit tal om det här att lagstiftning ska vara allmängiltig, ja naturligtvis. Men det hindrar inte att man fattar. Man skapar lagstiftning som gäller för en begränsad grupp människor under en begränsad tid. Ja, talman, nu 3 månader senare då, så har vi fått svaret från landskapsregeringen på det här spörsmålet vi har lämnat in. Där man konstaterar igen att utkomststöd är uteslutet. Ja, man konstaterar inte specifikt att förebyggande utkomststöd, men att utkomststöd är uteslutet. Vi kan också läsa att dessa klienter är KSDs ansvar. Vill man vara elak där, så kan man läsa mellan raderna att därmed så ligger det inte på regeringens bord. Och så kan man läsa då att landskapsregeringen har inlett ett samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Men i svaret finns ju ingenting om hur landskapsregeringen har tänkt sig att detta ska spela ut just nu, eller hur lång tid det väntas ta. Vi har inte sett några budgetinitiativ, ingenting om riktlinjer och anvisningar kopplade till just den här klientgruppen, ingenting om vilka verktyg som sagt vi har i vår åländska verktygslåda för att säkra utkomsten för de av KST placerade klienterna. Ja, talman, i förrgår så firade vi självstyrelsedag, och det var festtal om att ålänningarna ska våga vara annorlunda, men i den här frågan så verkar landskapsregeringens linje vara att det kan vi inte vara. Så det kan vara att vi står här och pratar förbi varandra, att regeringsbänkarna sitter på annan information än vad oppositionen gör. Jag tycker inte den här debatten har varit särskilt klargörande. Jag tycker det har slagits både små och stora kullerbyttor. Så det gäller, man måste anstränga sig för att följa med var galoscherna flyger. Tack.
Tack för det. Det är 5 stycken repliker begärda. Den första går till ledamot Fällman. Varsågod.
Ja, då ska jag kasta lite flera galoscher. Ska man inte försöka hitta en lösning som har effekt om man ska börja lagstifta? Det är min första fråga. Jag förstår kritiken att det blir på en liksom väldigt individuell nivå, den här diskussionen. Men det är för att den de facto är väldigt begränsad. För min andra fråga är det inte en unik situation det här som har uppstått nu? Kan människor bli av med sin folkpension flera gånger? Om man redan har lagstiftat en gång om att människor bosatta utanför landet inte kan få folkpension, tror ledamoten att man kommer att kunna göra det igen och göra om samma sak? Det tror jag inte. Och när ledamoten pratar om att landskapsregeringen förlitar sig på att någon annan tar hand om problemet. Problemet är behörigheterna. Vi har inte behörighet när det gäller...
Repliksvar, ledamot Rödblom.
Tack talman, jag vet det, att vi inte har behörighet över pensioner. När jag har efterlyst åtgärder så hade det varit uttryckligen från den åländska verktygslådan. För att svara på ledamoten Fällmans 2 frågor, så självklart ska vi vidta åtgärder som löser problemet. Jag står ju inte och efterlyser åtgärder som inte löser problemet, utan jag efterlyser åtgärder som löser problemet. Men då, om jag tolkar svaret rätt från regeringssidan, då, så finns det inga lösningar som löser det här problemet. Och då gör vi lite så här att då hoppas vi på FPA och att det löser sig. Jag menar, det finns ju en tafatthet i det. Det som ledamoten nämnde här som andra fråga tycker jag att det är väldigt intressant. Det är alltså en rädsla för att det ska bli prejudicerande. Nej, det lät så i alla fall. Att om flera blir av med sin folkpension eller sin pension, ska vi då vara beredda att lagstifta för dem också? Ja, vi får väl ta det när den frågan dyker upp.
Ledamot Fällman, andra replik.
Det jag försökte få sagt när det gäller folkpensionerna är att nu har man i rike lagstifta på samma sätt som man har gjort i andra europeiska länder. Att människor bosatta utanför det egna landet inte kan få folkpension, utan de då införsäkras i det land där de är fast bosatta. Den situationen kommer inte att uppstå igen, för att man har redan gjort det. Man kan inte avfolk någonting 2 gånger som de inte sen har. Och därför är detta, och det är det som jag tycker är liksom den springande punkten. Det här är en väldigt unik situation. Det har aldrig hänt förut, och det kommer förmodligen aldrig att hända igen, exakt detta problem. Och därför så är det svårt att hitta en lösning på systemnivå som ledamoten efterfrågar.
Avslutande repliksvar, ledamot Rödblom.
Jo, tack talman. Ja, men så vidare kan jag hålla med om att unika situationer kräver unika lösningar. Och det är väl det vi har efterlyst här i just det här fallet. Tack.
Nästa replik går till minister Sekai. Varsågod.
Tack talman. Ja, ledamoten talar om unika situationer som kräver unika lösningar. Och det är väl precis det som vi har försökt hitta svar på för att leverera. Och det har vi gjort intensivt. Sen talar ledamoten om system. För pratar vi om att hantera en situation på systemnivå, så är ju systemet sådant att socialförsäkringsfrågor, de har inte vi. Det är en ren och tydlig behörighetsfråga. Vi har inte den. Men obeaktat det här, så har vi från landskapsregeringens sida också försökt hitta de här unika lösningarna för någonting som vi egentligen enligt på systemnivå inte har ett ansvar för.
Repliksvar, ledamot Rödblom.
Tack talman. Återigen, jag är medveten om att socialförsäkringssystemet inte ligger under lagtingets behörighet. Däremot så köper jag kanske inte riktigt bilden av att vi därmed inte har verktyg, både lagliga och lägliga, inom vårt räckhåll för att kunna lösa sådana här unika situationer på ett unikt sätt. Återigen, självstyrt, våga vara annorlunda och så vidare. Men svaren som upprepas från landskapsledningens sida är att det har inte lyckats. Ni har inte hittat de här lösningarna. Och då får man väl sätta sig ner och titta på, ja men vad behöver vi, då kanske det går över direkt till den här lite större, bredare diskussionen då, att vad behöver vi göra bättre för att vi ska ha någon slags tyngd i ett av våra stora politikområden.
Andra replik, minister Sakai.
Tack talman. Ja, naturligtvis hade vi hittat en laglig eller läglig lösning på det här. Då hade det här levererats för länge sedan. Det vill jag intyga ledamoten om. Vi hade inte stått här idag och diskuterat det här. Var gränsen går mellan lagligt och lägligt. Vi har ju hanterat situationer. Vi har visat att vi kan. Vi har hanterat situationer under mandatperioden där vi har visat att vi har beredskap att hantera frågor även med okonventionellt. Och hade det varit möjligt så hade vi tagit till den typen av lösningar också. Tror ledamoten att vi har struntat i den här situationen för de här personerna?
Avslutande repliksvar, ledamot Rödblom.
Talman, nej, det gör jag inte. Jag tror inte att landskapsledningen har struntat i det här. Jag tror, och det sa jag också under förra debatten i mars, att jag känner en trygghet i att det inte är av illvilja som det här har liksom struntats i eller aktivt ignorerats. Utan, men däremot så kan ju förhållningssättet ändå se annorlunda ut. Nu har vi väl sett politiska lösningar som har varit lagliga och lägliga som har lite klapprats ihop med knäna. Som kanske inte har varit det mest briljanta alltid ur alla synvinklar, men man har fått det att funka. Och där undrar jag att hade funnits någon rädsla eller oro från landskapsregeringen att man inte har vågat tänka just så okonventionellt som ministern tänker för att man ska få på huvudet sen då i någon granskning eller så där vidare. Har man låtit det begränsa en från början eller vad det är? Men det där är ju en retroperspektiv som vi får ta längre fram.
Nästa replik går till ledamot Eckerman. Varsågod.
Tack, fru talman. Jag vill lite fråga ledamoten Rödblom som i sitt anförande pratar om att det är en viss klientgrupp. Hur vet ledamoten Rödblom att det här är för det första en viss klientgrupp? Och vilken sorts klientgrupp är det som man menar? Att är det så att de här individerna då alla bor på samma ställe och har samma problematik och samma liksom levnadsförhållanden och så här? Jag kan inte svara på det, så jag tycker att det är jättekonstigt att man kan liksom klumpa ihop enskilda individer till en homogen grupp. Att jag tycker inte att det är värdigt, att alla har säkert olika liksom förutsättningar och olika, och det kom också kritik till det jag sa, det att man skulle välja själv. Det är ju så att det finns ingen sån lagstiftning eller någon slags myndighet som tvingar folk att flytta till olika ställen liksom i Finland eller Bollen. Att jag vill ta avstånd från den där anklagelsen mot mitt uttalande och den där misstolkningen. Tack.
Ledamot Rödblom, repliksvar.
Tack talman. Jag kanske slarvigt om det var så, använde ordet klientgrupp här, så menar jag ju de klienter som är i den här situationen följt av de här händelserna som har varit. Jag tycker också det är bra att ledamoten säger att hon inte heller vet någonting på individnivå om de här klienterna, eftersom att jag tog lite fasta på ett tidigare replikskifte där ledamoten Eckerman tryckte på att man har valt själv. Och jo, juridiskt naturligtvis är det ingen som kan tvinga någon att bo någonstans. Men jag tyckte ändå bara att man kan problematisera det påstående, eftersom att om man är i kontakt med en social myndighet, i vilket läge man nu än kan vara i, och så rekommenderas personen och dess anhöriga att göra på ett visst sätt, så ska jag nog inte säga att det är rakt upp och ner att välja själv inte, utan man förlitar sig ju på att besluten som fattas för en är bra.
Ledamot Eckerman, andra replik.
Tack. Jag vill inte kommentera just den där saken. Jag tyckte att jag sa mitt ganska tydligt i det första replikskiftet. Men också det här att det rör sig också om alltså cirka 18 000 finländska pensionärer som kan bo runt om i hela världen. De kan bo i Sverige, Portugal, Spanien, överallt. Och jag läste också att av de här så är det 4 500 personer som alltså då har en sjukpension som också drabbas av det här. Så det är ju inte ett, ska vi säga, individproblem på Åland att man blir av med det här. Och är det så då att ledamot Röblom menar att Åland ska, om vi har flera personer som drabbas av den här indragna sjukpensionen, ska då också de här personerna få ett utkomststöd, eller ska de liksom få någon special individuell behandling? För det här gäller ju faktiskt en pension, inte ett liksom annat stöd. Och jag säger att det kan ju finnas flera åländska medborgare, till exempel i Spanien eller Portugal, som blir av med det här. Att var ska...
Avslutande replik, svar ledamot Röblom.
Att det skulle finnas, talman, fler av socialmyndighet placerade ålänningar runt om i världen. Jag har inte koll på hur många KSD har placerat. Det är ju de vi pratar om här. Det är inte 18 000 finländare med pension. Utan det här handlar om de klienter som har placerats av KST genom åren och som har hamnat i den här situationen, och det är de jag fokuserar på. Och när kan man väl säga att den här situationen ska inte uppstå igen, om man får tro då regeringens linje på lång sikt. Alltså att säkra upp att det här ska inte hända igen. Och det har jag inga problem att tro att ansträngningar görs heller.
Nästa replik går till lantrådet Sjögren. Varsågod.
Talman, jag tycker att det blandas ihop äppel och päron här. Kan vi vara överens om att det är riksbehörighet att handlägga pensioner och att socialförsäkringssystemet är rikets behörighet? Om frågan är ja på det, så kan vi konstatera att landskapsregeringen har sökt med ljus och lykta för att hitta ett tillfredsställande sätt att ersätta pensionerna. Det har vi inte lyckats med. Vi har inte lyckats med det. Men socialvården är landskapets behörighet och kommunernas behörighet. Och KSD har sagt att klienternas grundtrygghet är tryggad. Finns det behov av ytterligare utkomst, så har vi ett socialvårdssystem. Vi har ett utkomststödssystem som klienterna kan söka och som blir prövade efter gällande lagstiftning, efter gällande kriterier. Kan vi vara överens om det? Det är så det ligger till.
Repliksvar, ledamot Röblom.
Tack, talman. Absolut. Återigen, jo, vi är överens om behörighetsfrågan vad gäller pensionerna. Och det som lantrådet nu säger i replik till mig, som jag också hörde henne vara inne på tidigare, så är just KSTs ansvar i det här. Och det här är ju fel forum att diskutera om de, vad de har gjort och inte gjort på det viset. Mer än då naturligtvis att landskapsregeringen har en övervakande funktion gentemot KST. Men det som lantrådet är inne på, att KST har verktyg, och har man använt sig av det eller har man inte gjort det? För det, till saken hör ju den också att det har ju varit uttalande i media också från KST som har satt lite fnurror i huvudet på en hur de här klienterna ska hantera sin situation. Men jag vill inte snurra in för mycket i det, därför att vi pratar ju inte liksom om KSTs hantering på det sättet just nu.
Andra replik, lantrådet.
Talman, det gör vi väl visst. Det är det som jag tycker att man blandar ihop här i salen. Vad landskapsregeringen har för ansvar och vad kommunerna har för ansvar. KST är kommunernas myndighet. Och jag litar på KST, och jag litar på KSTs styrelse. Att de gör erforderliga beslut. Är det så? Ledamot Röblom är också kommunalpolitiker. Och det är också flera av de som har skrivit ut det spörsmålet. Är man inte nöjda med KST eller KSTs styrelse, så får man vidta erforderliga åtgärder.
Andra replik, svar ledamot Röblom.
Tack, talman. Jo, jag tycker, alltså, lagstiftningen som styr kommunerna och KST så tas ju här. Och det, jag tycker nog ändå från min sida i alla fall att både i åtgärdsmotionen och här att fokus har varit på det till stora delar. Sen när det gäller Och sen finns det den andra aspekten i det, är ju då förstås att landskapsledningen har ett ansvar att övervaka verksamheten vid KST, och det har ju ställts frågor om hur placeringen gick till i tiderna och så där vidare bort. Och så kanske finns en orsak för landskapsledningen att ta ett spadtag där också och se just i arbetet med att förbättra framöver. Men visst, vill man påverka KST som kommunalförbund, så är det ju via kommunerna man ska gå på det viset.
Nästa är replik, ledamot Törnros.
Talman, jag tycker det var ett intressant anförande som ledamoten hade, och det vi ju kan konstatera här, det är ju det att landskapsregeringen var ju väldigt senfärdiga. Jag menar, redan i mitten på november så var det här känt på rikssidan, och redan i början på december så gick ju FBA ut med information. Men om jag minns rätt nu, så var det ju först när ledamoten Aino Wallar lyfte det här i en frågestund i januari som det kom någon sorts form av agerande från landskapsregeringens sida. Och min bedömning, som jag då baserar på det offentliga material som finns, det är ju det att landskapsregeringen tog på sig ansvaret. Vi ska agera stenhårt, vi ska fixa det här, vi ska. Och nu är det liksom, nej, men det här är nog egentligen KSTs ansvar, och ministern går själv ut och pratar om social dumpning från rikets sida. Det är inte vackert formulerat.
Repliksvar, ledamot Rövblom.
Tack, talman. Jag till historieskrivningen till den delen så håller jag med ledamoten Törnros i att det var lite märkliga utspel där under en period också. Det att man från landskapsregeringens sida och ministerns sida skulle påverka FPAs hantering. Att få FPA att prioritera upp hanteringen av de åländska fallen, så att säga, åländska klienternas ärenden. Vilket i mina öron lät ju väldigt märkligt. Alltså, i vilket system i vår nordiska rättstradition är det så att ministern, vilken minister som helst, ska kunna gå in och peta i individuella fall? Så jo, jag tror att en orsak till den här förvirringen som har uppstått i den här frågan, så till den delen det har uppstått förvirring, så är just för den hanteringen som var inledningsvis.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, jag delar den bedömningen, och jag tror faktiskt att landskapsregeringen felbedömde hela den här situationen från början. Man kom så att säga in fel i den här processen. Jag tror inte heller det skulle ha hjälpt om vi skulle ha givit utlåtande. Men det som det är med det, under pandemin så trollar vi med knäna. Det fanns egentligen ingenting som var färdigt, utan det skulle hela tiden sökas nya lösningar och det skulle tänkas utanför boxen. Och det gällde det verkligen att tänka högt och lågt. Och jag funderar här, det är ingen som har sagt någonting, men gick det inte att få in en ändring till exempel som en budgetlag? Jag menar, det har ju varit ändå ett antal budgeter som har gått igenom här sen det här uppdagades i november på rikssidan. Så att jag är nog, som jag sa tidigare, jag skrev inte på det här personligen, för min bedömning var att minister Sekai inte hade fått det stöd han skulle ha behövt i den här situationen.
Avslutande replik, ledamot Rövblom.
Tack, talman. Jo, i debatten i mars så var ju ett huvudfokus det att om det är någonting som behöver förtydligas i lagstiftningen bakom de här frågorna från åländsk sida, eller om det är något man vill ta något initiativ som kräver lagstöd, så kunde ju budgetlag ha varit ett bra sätt att få det att snurra. Men det har inte gjorts.
Följande anförande hålls av ledamoten Valve. Varsågod.
Talman, med anledning av de omständigheter som framkommit i dagens debatt så har oppositionen enats bakom en åtgärdsuppmaning som i talande stund delas ut på ledamöternas bord i enlighet med arbetsordningen. Jag vill understryka att hela oppositionen ställer sig bakom denna åtgärdsuppmaning, också de som av olika omständigheter inte fysiskt befinner sig i plenisalen just nu. Och då ligger det då mig att läsa upp åtgärdsuppmaningen som lyder som följande. Åtgärdsuppmaning. Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i väntan på att de juridiska frågetecknen är klarlagda omgående trygga det av åländsk myndighet utplacerade socialvårdsklienternas utkomst genom till exempel förebyggande utkomststöd och verka för att placering av klienter i annat nordiskt land ska vara möjlig i det fall då det bedöms vara i klientens intresse enligt 4 § landskapslag om socialvård. Punkt. Om landskapsregeringen bedömer att detta inte är möjligt uppmanar vi landskapsregeringen att omgående initiera en förändring av relevant lagstiftning för att möjliggöra stöd tills dess att situationen är löst. Tack för ordet.
En replik begärd, lantrådet, varsågod.
Talman, som jag har sagt några gånger nu så är det KST som kommunernas myndighet som avgör om det är möjligt med utkomststöd. Och den möjligheten finns redan idag. Och när det gäller bilaterala avtal mellan Finland och Sverige och placeringar på svenska så är det en sak som jobbas på. Och min bedömning är att det kommer inte heller att lösa sig riktigt i rappe. Men det är en pågående process.
Repliksvar, ledamot Valve.
Talman, vi har idag hört också från regeringssidan att utkomsten de facto inte är tryggad. Och då är det en rimlig begäran att omgående trygga utkomsten och att landskapsregeringen ser till att KST har de redskap som KST behöver för att göra det. Tack.
Lantrådet avstår sin andra replik. Tack för det. Begärs ordet. Ledamot Röblom, varsågod.
Ja, herr talman, jag ber att få understöda ledamoten Valves förslag.
Tack för det. Då kan vi förklara. Diskussionen för avslutad. Under diskussionen så har lagtingsledamoten Ville Valve, understödd av lagtingsledamoten Alfons Röblom, lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning. Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att, i väntan på att de juridiska frågetecknen är klarlagda, omgående trygga de av åländsk myndighet utplacerade socialvårdsklienternas utkomst genom till exempel förebyggande utkomststöd och verka för att placering av klienter i annat nordiskt land ska vara möjlig i det fall då det bedöms vara klientens intresse enligt 4 § landskapslagen socialvård. Om landskapsregeringen bedömer att detta inte är möjligt uppmanar vi landskapsregeringen att omgående initiera en förändring av relevant lagstiftning för att möjliggöra stöd till dess att situationen är löst. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Enligt 42 §, 4 mom. I arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum 13 juni 2025. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum 13 juni 2025. Föredras. Ärende nummer 5. Åtgärder för ökad sysselsättning på Åland. Skriftlig fråga nummer 7, 2024-2025. En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Mats Perama. Ordet ges först till lagtingsledamot Ville Valve. Varsågod.
Talman, med hänvisning till 38 §, 1 mom. Lagtingsordningen ställer till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga. Vilka åtgärder vidtar landskapsregeringen för att stärka sysselsättningen och främja matchningen på den åländska arbetsmarknaden?
Minister Perama, varsågod.
Ja, herr talman, frågan är relevant och viktig och det framgår ju ur dels regeringsprogram och dels ur alla de dokument och ärenden som landskapsregeringen har lämnat till lagtinget som berör ekonomi och näringsliv och så, budgetar kanske i första hand. Så tillväxtfrågor är ytterst viktiga för den här landskapsregeringen.
hoppas jag att det kan konstateras. Frågan om sysselsättningen hänger väldigt mycket ihop med just det begreppen. Tillväxt, attraktionskraft och konkurrenskraft. Och det är i grunden i de begreppen som man kan förvänta sig att det på Åland också kunde bli den situationen att sysselsättningen skulle öka, att antalet arbetsplatser ökar. En grund för att skapa en sådan situation är det att det offentliga ser till att den offentliga ekonomin är i skick så att man då inte behöver belasta företag, privatpersoner och samhället med onödigt höga skatter, onödigt höga avgifter och så. Det här är ju förstås ganska självklara saker i bakgrunden, men i grunden så är det ju ändå ett sånt här arbete som ska ligga till grund för den förutnämnda konkurrenskraften. Landskapsregeringen under ledning av den minister som ansvarar för de här frågorna i första hand, som nu utför sina plikter för tillfället i Helsingfors, så jobbar förstås med de här frågorna. Kollegan Josefsson jobbar med i en organiserad grupp med tillväxtfrågor. Han jobbar med avbyråkratiseringsfrågor. Och för att lite ge en vink om framtiden så vet jag att han har för avsikt att i en eller annan form föra det här ämnet till diskussion separat till lagtinget, alltså att lagtinget skulle kunna diskutera tillväxtfrågor. Och det förväntar vi oss att ska kunna ske här då, ja, någon gång efter sommar. Nu har jag inte någon exakt tidpunkt på det här, men jag vet att det arbete sker. Så att landskapsregeringen ska kunna ta del av lagtingets synpunkter i de här frågorna. I grunden så för att skapa ett konkurrenskraftigt samhälle av Åland som attraherar företag att anställa flera människor, så måste vi helt enkelt ta tag i de grundläggande sakerna. Vi måste se till att, som jag sa förut, skatterna ligger på en rimlig nivå, avgifterna likadant. Och vi kommer in på sådana detaljer som kostnader för avlopp, kostnader för energi, kostnader för vatten och så. Också till den delen så för landskapsregeringen diskussioner om huruvida det skulle kunna finnas sätt för landskapet att medverka till att de kostnaderna ska hållas lägre. Men det här är saker som vi kommer att återkomma till. Jag vill bara ge en bild av att vi jobbar med alla de centrala bakgrundsfaktorerna som utgör grunden för ett konkurrenskraftigt samhälle. Också jobbar vi förstås, vilket förhoppningsvis har märkts, med att försöka skapa en balans i den offentliga ekonomin. Därutöver så finns det många detaljer som landskapsregeringen jobbar med. Bland annat har vi nyligen infört ett stöd för enmansföretag som gör sin första anställning. Vi har gjort vissa åtgärder för att stärka byggsektorn. Kanske inte så stora åtgärder, men i varje fall begärt att lagtinget utökar fullmakten för räntestöd till bostadsbyggande. Vi har i viss mån sänkt räntenivån för PAF-lån för möjliga byggprojekt för tredje sektorn och en hel del annat. Sen vill jag nämna som ett delsvar till frågan som berör den andra saken, hur man kunde matcha den arbetskraft som finns tillgänglig med näringslivets behov, så konstaterar jag här att den nya mastersutbildningen inom automation vid högskolan på Åland verkar ge gott resultat. Likväl gör den Gritlab-utbildningen som är belägen vid PAF har gett ett väldigt gott resultat till just de här delarna att få skapa utbildad personal för det behov som näringslivet har. Landskapsregeringen står just i beråd att diskutera huruvida vi ska kunna starta upp en Gritlab version 3.0 för att ytterligare fylla på det behov som finns. Allra sist skulle jag vilja säga någonting nu om livsmedelssektorn. Landskapsregeringen hur ska man säga det, följer väldigt noga med den utmanande situation som våra primärproducenter har där ute och följer väldigt noga med den också offentliga diskussion om kanske speciellt mjölksektorn. Men jag tror att det finns ett hårt tryck på livsmedelssektorn överlag. Vissa grenar av den så klarar sig ekonomiskt någorlunda, men många sektorer är hårt pressade. Så landskapsregeringen överväger, det här är också förstås kollegan som ska hålla i eventuella sådana här diskussioner som jag här aviserar. Men jag vill nu ändå säga det att jag tror att det skulle vara bra om landskapsregeringen skulle ta initiativ till att organisera någon form av rundabordssamtal mellan aktörerna till denna del här kanske genast efter sommaren för att ytterligare få in den dagsaktuella informationen som är så välbehövlig inför att man fattar eventuella beslut. Jag tror, herr talman, att jag slutar här.
Första tilläggsfråga, ledamot Valve.
Talman, tack för det välkomna fokuset på tillväxtfrågor. Först, jag vill poängtera dock att en samlad arbetsmarknadsstrategi är det som skulle behövas, och jag hoppas att det inte reduceras till ett underkapitel i den aviserade tillväxtmeddelandet. Enligt oss är trenden att arbetslösheten fortsätter att öka. På Åland under 2025 i Sverige har den varit 8,9% av arbetskraften. I Finland är det 11,5%. Det är efterfrågar från landskapsgängen en samlad arbetsmarknadsstrategi. Och det är inte minister Per-Mara Josefsson som ensamt ska knäcka nöten på sin kammare. Det måste vara ett strategiskt knäckande gemensamt. Till exempel på minister Sekais ansvarsområde behöver ett tydligt mål vara att bekämpa flitfällor, sluta konservera socialvården, istället ta inspiration österifrån om hur arbetssökande kan uppmuntras. Minister Hambruds ansvarsområde har en lågt hängande frukt i form av att avskaffa inkomsttaket för vuxenstuderande, vilket också har fått understöd i ett betänkande. Vilket vi vet att stärka matchningen på den åländska arbetsmarknaden, särskilt bland dem med ett annat modersmål än svenska som just nu är drabbade. På minister Gunnells område kan näringslivets konkurrenskraft stärkas genom rimliga priser på el, vatten och avlopp. Och minister Josefssons område, där bör givetvis en ambition vara att rensa upp i regeldjungeln. Också att modigt ställa frågan om myndigheten AMS är bästa redskapet för matchning på den åländska arbetsmarknaden idag. Vad gäller det förslag som minister Perama beskrev, så ställer jag mig personligen lite skeptisk till stödet som uttryckligen riktas till enmansföretag. Min skepticism är rotad i att det medför administration för näringsavdelningen. Det är lätt att utnyttja. Du kan ha tre skilda företag som alla för sig nyttjar stödet för enmansföretag och sen säljer sina tjänster till ett fjärde företag. Sen råkar alla anställda vara dyra, vilket maxar stödet på 2000 euro per månad. Så det vill jag säga med det, att det är utmärkt att en utvärdering har utlovats av ansvarig minister. Hade jag varit näringsminister hade jag istället riktat in mig på den enskilt största risken som enmansföretag som vill anställa råkar ut för, nämligen att någon blir sjuk. Åtgärderna för att stärka byggsektorn är goda. Gritlab 3.0 är utmärkt. Och om det är så att landskapet överväger kraftfulla åtgärder för att stärka livsmedelssektorns konkurrenskraft, så kan regeringen räkna med moderat samlingsstöd.
Tilläggsvar, minister Perama.
Herr talman, jag uppfattar det i grunden som så att det inte finns någon större anledning till att förlänga den här åsiktsutvecklingen, för egentligen är det bara en beskrivning att jag ser det som att åtminstone vi personligen vi personligen har ganska mycket samma uppfattning om de här sakerna. Jag nämnde ju, jag ska inte argumentera här i samband med det här när vi berör liksom en större helhet med arbetsmarknadssituationen och tillväxtfrågor och så. Jag nämnde ju det här anställningsstödet för enmansföretag för den första anställde som en detalj i det här, efter att jag hade ägnat en stor del av tiden att prata om tillväxtfrågor i allmänhet. Så att vi ska inte överdriva, ingen av oss vill överdriva betydelsen av ett enskilt detaljförslag som nu kommer att utföras. Som sagt, vi ska återkomma till den breda arbetsmarknadspolitiken som säkert kommer att finnas med i den underlaget för den tillväxtdiskussion som ska föras här i lagtinget. Och själv ser jag fram emot den. Jag har senast idag hållit ett anförande för, det var en av de på Åland verksamma bankerna, och ägnade huvuddelen av tiden av det att berätta om vårt ekonomiska system som ställer större krav på oss att själv generera, via våra åtgärder generera skatteintäkter via skatteavräkningen, och betonade just det vikten av att vi fattar positiva beslut som kan leda till att det blir fler arbetsplatser, mera skatteintäkter och allt som följer med det, via de åtgärder som vidtas via landskapsregering och lagting.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Valve.
Talman, i sådana fall så vill jag avsluta med två saker. Jag vill uppmana hela regeringen, alla ministrar, att koppla ett samlat grepp om arbetsmarknadsfrågorna, ett strategiskt grepp. Och för det andra så vill jag dra en lans för Ålands stora företag. Tittar man på Åsups sammanställning av de företag som tillhör en koncern för år 2022, kan man notera att deras andel av antalet sysselsatta på Åland är hela 52%. Och andelen av omsättningen på Åland är strax över 58%. Så välmående storföretag har stor betydelse både för sysselsättning och ekonomi på Åland. Och flera av våra enmansföretag lever på de stora företagen som vi har förmånen att ha på vår holme. Tack för ordet.
Och avslutande tilläggssvar, minister Perama.
Ja, herr talman, den sista delen är viktig, och jag vill därför också säga några ord om det. Alltså, i tillväxtpolitik och i näringspolitik så kan man inte alltid bara ägna sig åt att försöka rubba det skeende som finns där i samhället, där det ibland sker så att vissa företag inte mera kan konkurrera med varandra, vissa näringsgrenar som kan ha det tufft, utan vi måste också våga ge både vårt politiska stöd och möjligen också andra stödformer till sådana verksamheter som verkligen kan generera tillväxt och generera arbetsplatser på framtiden. Jag tycker det är ofta blir en diskussion om näringsgrenar som har problem, där man borde lika mycket fokusera på de näringsgrenar som verkligen har förutsättningar att göra stora avtryck ute i sina verksamheter. Då vill jag ändå komplettera det genom att säga att just det som jag pratade om förut här, livsmedelssektorn som har sina bekymmer, så där kommer det in sådana aspekter som livsmedelsförsörjningen och beredskapsfrågor kommer in i det sammanhanget. Så det vad jag sa förut om de här andra sakerna kan då gällande livsmedelsproduktionen ändå behandlas på ett annat sätt.
Tack för det. Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom och ärendet är slutbehandlat. Föredras vidare ärende nummer 6. Turlistan för seglingen linfärja är inte i paritet varken med verkligheten eller kommunens uttalade önskemål, skriftlig fråga 9/2024-2025. En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Camilla Gunnell. Ordet ges först till lagtingsledamoten Veronica Törnros. Varsågoda.
Tack talman. Alla vi som sitter här och ni som lyssnar så vet att linfärjorna är viktiga i skärgårdssystemet för att trafiken ska funktionera och flyta på. Och det är också viktigt att linfärjorna som ofta kopplar till en huvudlinje, att tidtabellerna följer varann. I det här fallet som jag vill lyfta nu så gäller det en linfärja i Kumlinge kommun där det ställer till rent praktiska problem så som den nya turlistan är utformad. Man har från Kumlinge kommuns sida föreslagit kostnadsneutrala åtgärder som bättre skulle motsvara de faktiska behov som kommunen har. Men landskapsregeringen har inte varit så positivt inställd till de förslagen. Och jag undrar varför inte landskapsregeringen kan omfatta de kostnadsneutrala ändringsförslag som, som Kumlinga kommun lämnar in och som bättre motsvarar de faktiska behoven hos brukarna?
Minister Gunell, varsågod.
Tack för frågan, och som säkert ledamot Törnros har följt i media så kan vi kanske konstatera att frågan är utagerad vid det här laget. Den 9 juni så trädde ju i kraft en ny turlista där de två turer som man från Kumlinge kommuns sida velat tidigare lägga med 10 minuter nu då är justerade enligt deras önskemål. Ärendet har borde därmed vara hanterat. Däremot så kan jag väl komma med ett litet resonemang kring det här med turlista på linfärjorna som ju har införts nu under den senaste tiden. Orsakerna till att man inför turlista på linfärjor är att man vill åstadkomma en mer förutsägbar trafik så att resenärerna ska veta när färjan går. Man vill också minska miljöutsläpp och minska kostnader genom att fler åker på samma tur. När man gör turlistor för linfärjor så vill man också väldigt gärna att de ska vara symmetriska. Att typen av avgångar är varje kvart eller varje halvtimme eller vilket intervall man nu väljer att lägga. Så att det ska vara enkelt att minnas för boende men också för sommarboende och turister när färjan går. Det finns också i turlistorna så finns det jämkningsmöjligheter och det finns möjligheter också för kollektivtrafik och andra att få mera specialanpassade överfarter om det så behövs. Och det ingår redan i konceptet, det är ingenting man behöver ändra turlistan för. Men det kanske är bra att det har blivit klarlagt nu med den här processen. Sen är det ju så när man ändrar en tur så kan det vara till fördel för en grupp i samhället men till nackdel för en annan. Så det gäller ju också för den som i det här fallet då, har hand om trafiken, bekostar trafiken att göra de bedömningarna. Så att man gör en balanserad bedömning mellan olika trafikgruppers behov. Tack.
Första tilläggsfråga, ledamot Törnros.
Tack för den informationen, ministern. Jag var i kontakt med trafikkunniga i Kumlinge kommun här i förra veckan. Och då var man ju nog bekymrad över svaret som hade kommit. Jag har också landskapsregeringens tidigare svar här som man väl nu då uppenbarligen har förändrat. Men det som fortfarande kvarstår, det är ju den här negativismen som blir kring färgturerna och kring hanteringen från landskapsregeringens sida. Att först säger man nej och så motiverar man det med ett antal franska streck varför man inte kan göra det. Sen blir det politiska påtryckningar och då ändrar man sig. Att jag skulle själv med den erfarenhet jag har haft som ansvarig för just det område under 6 år säga att det är en sån otrolig detaljkunskap som krävs för att man ska kunna optimera turlistorna. Sån otrolig detaljkunskap som man inte kan förvänta sig att tjänstemännen här i huset ska ha. Och det är just därför man ska använda de resurser tycker jag som finns i kommunerna, kanske i större utsträckning än vad man gör. De kan den här trafiken på sina 5 fingrar helt enkelt. Så det finns goda möjligheter där att förbättra dialogen. Sen ska jag också säga att jo, jag förstår att symmetriska turlistor är tilltalande, åtminstone pappersmässigt. Men turlistorna måste ju anpassas till verkligheten. Det är ju svårt att anpassa verkligheten till turlistorna, speciellt när det gäller skolturer. Och speciellt i det här fallet för Kumlinge kommun, för de har så många olika färglinjer som de ska anpassa sig till. Det är ju inte bara en till exempel som det är bränd, utan här är det ju färger från olika håll som kommer. Så att symmetriska turlistor är säkert bra, men verkligheten kan inte anpassas till dem så som jag ser det.
Minister Gunells första tilläggssvar.
Jag tycker också att det är väldigt viktigt att lyssna på sakkunskap i kommunerna, och i det här fallet så fanns det ju också i landskapsregeringen ett extremt stort kunnande om just den här turlistan efter personen i fråga som utarbetade den själv de facto bor i den byn som det berörs. Så att jag tror inte att det var ett främmande för landskapet på det sättet. Sen gäller det ju att kommunicera tillräckligt väl och tillräckligt mycket så att man förstår varandra. Både varför man säger nej, det här kan vi inte tillmötesgå. Jo, för att det har de här och de här och de här konsekvenserna. Och då bedömer vi att det inte är förnuftigt. Men i övrigt så tycker jag att landskapsregeringen har en väldigt öppen kommunikation och gärna efterfrågar kommuner och andra sakkunnigas synpunkter när det gäller trafiken för att få den så optimal som det bara är möjligt. Trafiken är ju till för brukarna och inte för sakens skull.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Törnros.
Talman, självklart så är det ju bra om tjänstemännen också här i huset och underlydande myndigheter sitter på detaljkunskap, men de facto är det ju ändå så att den som för kommunens talan, det är ju den som har utsetts av kommunen att föra kommunens talan i de här trafikfrågorna. Och det är väl kanske inte alltid som det ligger i paritet med vad enskilda tjänstemän tycker. Jag uttalar mig inte om det här fallen utan på det generella planet, så tror jag att man ska respektera det kommunala självbestämmande och man ska ta tillvara den kompetens som finns där. Och de som är satta att företräda kommunen så ska också få göra det. Vidare kring tidtabeller så tror jag det vore klokt om man per automatik förändrade där det behövs linfärjornas turlistor när man går från högsäsong till mellansäsong eller lågsäsong. Jag hörde här viskas i korridoren att den här tidtabellen för invasionsfärjan till exempel som nu är i kraft, så gjorde att ett stycke entreprenör fick sitta 2 timmar och vänta innan hen kom över. Jag vet inte sen varför, men det gäller att vara på tårna, för det här kostar. Det kostar jättemycket att sitta vid ett färjfäste om du är en privat företagare. Och det är någon som ska betala för den väntetiden. Att det måste liksom, vi kan inte anpassa skärgårdstrafiken efter exakt när de behöver laddas så som ministern önskar med elektrifiering. Utan vi måste ju försöka få ett system där det är verkligheten som i första hand är rådande och sen ska trafiken stödja verkligheten så att enskilda näringsidkare, privatpersoner kan utvecklas och att skärgården som helhet kan utvecklas. Tack.
Avslutande tilläggsfråga, minister Gunell.
Ja, jag tror inte att man kan sitta och vänta i 2 timmar. Barsundsfärjan går ju många, många gånger per timme. Så att det här fallet så känner jag inte till. Jag tror också det krävs ett stort arbete av de som jobbar i kommunernas trafikgrupper att verkligen fånga upp behoven. Det är ju inte så att man måste ju jobba med att intervjua och diskutera med kommunmedborgarna, med olika entreprenörer. Och i dagsläget så går nog inte all information via kommunernas trafikgrupper och man går inte alltid via kommunkansliet heller. Utan olika intressegrupper tar direkt kontakt och information kommer på många olika sätt. Så att det är nu så att vi försöker i en ständigt föränderlig tillvaro försöka optimera resurserna så gott det går och försöka jobba också med både trafikgrupper men också näringslivets behov och olika typer av resenärer, både fastbosatta turister och andra, för att skapa en optimal trafik. Tack.
Tack för det. Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom och ärendet är slutbehandlat. Betänkanden för kännedom, ärende nummer 7. Förslag till vårbudget med budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2026-2028. Budgetförslag 4, 2024-2025. Finans- och näringsutskottets betänkande 15-2024-2025 samt budgetmotionerna 68-82 2024-2025. Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 16 juni 2025. Och ärende nummer 8, förslag till andra ändring av budgeten för år 2025. Budgetförslag 5 2024-2025 jämte budgetmotioner 83-85. 2024-2025 samt finans- och näringsutskottets betänkande 16 2024-2025. Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 16 juni 2025. Nästa plenum hålls den 13 juni 2025 klockan 09.30. Plenum är avslutat.